Spelsnack avsnitt 570 hemma idag. Jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå.
Och Adam.
Hej, hej.
Och en skrattande Amanda.
Goddagens.
Och Douglas.
Hallå, Oliver.
Gud, det är så många namn att rätta upp, så vi hade lika bra kunnat avsluta avsnittet nu, för nu har vi pratat så länge.
Drog inte du det här skämtet med förra veckan också?
Gjorde jag förra veckan? Ja. Gjorde jag det? Nej, jag är så tråkig. Det finns... Säg inte att jag berättade det förra veckan också om den här typ Facebook-posten som dyker upp varje år.
Jo, det gjorde du.
Det var det första jag tänkte på nu. Att jag skulle berätta den historien. Men hoppa över det. Så det ska vi inte göra. Du var inte ens med förra året, Oliver. Eller förra gången, Oliver.
Jo, det var...
Var du?
Det var förra
gången. Ja, det var det. Det var förra gången. Ja, det var då vi hade Douglas. Ja, så kan det gå. Välkommen tillbaka, Douglas. Det var ju inte så länge sedan du var med oss egentligen.
Det var ju inte det.
Nej, men det fick ingen lyssna på.
Nej.
Så vi missade allt. Hockeysnack, tennissnack.
Exakt.
Allt på amerikansk fotboll, poliser. Ja, allt möjligt pratar vi om som ingen har fått höra. Vi har sparat filen dock. Den ligger nu i vårt spelsnacksvalv. Som vi kan ta upp någon gång när du har blivit jätterik och vi ska blåsa på pengar.
Exakt. Låter jättebra. Jag har faktiskt också sparat filen, så att om vi vill släppa det på nytt så... Går ju.
Ja, det är så tacksamt att ha dig som liksom att utpressa dig, Douglas, för du är så trevlig.
Vi kan ha det avsnittet bakom betalvägg.
Ja, jag funderade ju faktiskt på, ska man försöka rädda det genom att typ spela in, liksom jag spelar in separat och försöker liksom fylla i de tomluckorna.
Men då är också två stycken.
Ja, jag vet, problemet var ju att Amanda existerar också, så att det fick vi skita i.
Ursäkta mig.
Ja, men det är lättare att koordinera med en person. Jag måste koordinera med dig också.
Det kanske är som är problemet.
Ja, men så kan det vara.
Men alltså, vi transkriberar de filerna vi faktiskt har och så matar vi in det i ChatGPT och så tar vi det ChatGPT svarar och lägger in i Microsoft Sam som läser upp det.
Jag lyssnade på en podcast där de typ inte gjorde exakt så, Adam.
Ja.
Men det var en persons ljudfil som var liksom helt trasig. Men man kunde fortfarande typ höra vad han sa. Så han satt och lyssnade på den filen samtidigt som han spelade in en ny fil och sa allting igen. Och skrattade på rätt punkter. Och när man lyssnade på avsnittet utan att veta det så förstod man inte det. Förrän de avsnittet efter berättade de faktiskt hade gjort. Och då de gick tillbaka och lyssnade bara, det är lite weird. Men det var ändå ambitiöst.
Nej, men jag har för mig att någonting liknande hände om det var i ett typ så här svamppodd hjärta Dark Souls eller någonting sånt. Att en fil försvann och den som hade varit med hade liksom suttit och spelat in allting på nytt.
Mm.
Så man kan ju göra så, men det är ju jäkligt besvärligt.
Ja, det är jättejobbigt.
En gång fick vi klippa bort hela Oliver.
Ja, Olivers inspelning slutade efter halva avsnittet. Det var avsnitt 300 måste det ha varit.
Det var ett tag sedan
jag måste ha med. Jag tror det var avsnitt 300. För då var det var vi allihopa och så var det Emma och Robin var med också där för typ första gången på länge. Så det sket sig.
Ja, allt är något.
Ja. Jag hade ju en så här otroligt märklig upplevelse i veckan. Vi pratade om det förra veckan. Förra veckan måste det ha varit. Om det här Pokémon-grejen som jag och Amanda håller på med.
Mm.
Och jag skulle bara starta, för att jag ligger i fas med vart man ska ligga då. Och så tänkte jag ska bara starta mitt spel och så ska jag gå och försöka få fram en Mew då, för det finns en glitch man kan göra.
Du
och
jag inte ha en Charizard?
Nej. Vad börjar du nu med Charizard?
Jag skojar bara.
Okay.
Att jag har en.
Ja, nej. Usch. Squirtle all the way. Så jag skulle försöka få Mew då. För att det, precis där vart man är vid Cerulean-gymmet och efter det så kan man liksom glitcha fram en om man följer ett par steg. Så tänkte jag att det ska jag göra när jag väntar på att måndag kommer och vi kan liksom göra det här igen. Och startar spelet på min Steam Deck då, så det är en emulerat exemplar. Och det står att sparfilen är förstörd. Det står så här, file destroyed.
Och det är allt. File destroyed.
Och jag var så här, bara, fuck me. Liksom, det är inte så jobbigt att börja om egentligen, för jag har ju bara spelat typ 3 timmar. Så det tar man igen ganska fort. Men det är så här, tänk om det händer igen. Du vet, när man liksom typ om sitter där i maj, närmar sig Elite 4:an och sen bara, file destroyed. Och jag var så här, åh nej. Men jag bara, det måste ju finnas något sätt att kunna lösa det här som det är liksom på en emulator. Jag måste ju kunna liksom typ antingen ladda ner en annan sparfil eller liksom bara typ reparera sparfil eller någonting sånt. Och jag gick in liksom i Steam-deckens inställningar och kollade där. Och liksom sparfilen finns där plus en annan mystisk fil som ska hålla koll på klockan. Vilket är lite kul med tanke på att det finns ingen klocka i Pokémon egentligen. Och så googlade jag runt lite och då står det så här att ja, men, filen kan bli korrupt om klockan är fel. Och jag tänkte, jaha, okej, men om inte klockan spelar någon roll, varför ska det hålla på att muppa sig då? Men det kunde vara en anledning. Så jag tog bort den där CRT-filen då, som den kallas. Och det hjälpte ju såklart inte, för att varför skulle första lösningen hjälpa?
Och så började jag liksom säga... Alltså...
För att jag tog bort filen, startade spelet och det fortfarande var File Destroyer.
Ja, okej. Okay. Men det kan det få det att försöker... det inte kommer bli korrupt igen.
Ja, men jag antar att den här... Ja, så skulle det kunna vara. Det kan du faktiskt ha rätt i. Men jag tänkte så här, det måste ju finnas något sätt att kunna liksom modifiera en sparfil. Och typ att jag tar en sparfil, bara lägger in allt som jag vill ha och sen så typ laddar upp den och fixar. Och det var ju inte så himla lätt. För det fanns liksom inte, det var typ så här att ja, men det finns sparfiler klara på nätet som du kallar det. Typ, jag har en full Pokédex, ladda ner den här eller någonting sånt. Och det vill jag inte heller göra, det tar ju lite ur det. Men sen hittade jag en webbapplikation där man kan ladda upp sin sparfil och redigera den och sen liksom exportera den och ladda ner den igen. Så jag tänkte, om jag laddar upp min kurva, för att jag var jättenära på att börja om dessutom. Jag tänkte bara, jag tar av plåstret och bara kör liksom. Men ska jag testa det här då? Och då tänkte jag, för om jag laddar upp min sparfil och allt finns där, då borde den inte vara korrupt, tänker jag. Så jag laddar upp sparfilen. Får se exakt vilka Pokémon jag har. Alla jag har sett i Pokédexen. Jag får se vilka items jag har. Liksom allt. Jag kan liksom, här kan jag redigera då vilka hur mycket pengar jag ska ha, om jag vill lägga till någon item, hur många liksom delar av items jag vill ha. Men jag lät det vara. Liksom, det är lika bra att här att man inte ska gapa för mycket. Och så laddade jag ner den igen och exporterade den till min Steam Deck och la in den i, och liksom, den fick liksom skriva över den gamla sparfilen och så startade jag spelet och det funkar. Jag var så lycklig. Så nu är det så här, så fort min sparfil blir korrupt så bara fuck you. Jag sparar den här jävla sidan, jag kallade upp min sparfil så är det lösigt.
Och som av en händelse så hade du också 50 000 pengar.
Ja, precis. Jag råkade vara miljonär nu också. Nej, men det gjorde det. Jag gjorde ingenting.
99 gold nuggets.
Ja, precis.
Då måste man ju sälja dem, det är jobbigt. Kan man lika gärna ta pengarna från början.
Men kan man inte sälja, ja i och för sig, jo, det är sant. Så kan man göra. Men man kan väl sälja flera items, alltså du behöver inte så här tycka en och en. Eller?
Jag minns inte exakt hur det är i den gamla versionen.
Man vet ju inte med Nintendo med tanke på att när vi spelar Animal Crossing New Horizons alla och ville typ göra, men jag vill göra 5 plankor. De bara, men då får du trycka 5 gånger. Ska du se den här gå igenom, slå de här jävla plankjävlarna och sen och gubben blir skitglad medan man själv håller på och sliter av håret.
Eller typ, här kommer den här personen till din ö.
Det var fy fan! Oj, det knackar på någon! Nu måste alla titta! Åh, vad roligt! Det är därför jag börjar bli tunnhårig. Det börjar där.
Alltså, det var ju så dumt också liksom att jag fan med att man till och med inte kunde landa på någons ö om det var någon annan på väg in.
Nej, precis. Det var liksom ett typ kösystem. Så att en kom in och då ska alla titta på när den muppen kommer in.
Skulle alla ställa sig typ
och
vinka.
Ja, och samma sak när de skulle lämna.
Så det är ju bara ruska träd.
Så att det var ju typ så här att jag måste lämna först när vi är typ 5 pers här inne, för annars kommer jag dö. Det är liksom den varianten.
Jag är med dig, Amanda. Charmander all the way.
Ja, sån här riktiga där basic bitch.
Ja, men alltså, jag har ju spelat, precis som jag sa förra gången, med... alla 3 flera gånger, men jag tror att Charmander är nog den som jag har valt flest gånger. Och precis som Jimmy påpekade så har jag ju steroidpumpat den lite. För att jag har ju inte kunnat gå vidare till nästa gym, så jag har ju liksom gått
de här små vägarna. Vidare, så hon går ju typ och mobbar fucking Rattatas där i gräsen, liksom bara level 3 liksom. Kommer hon där med Charmeleon, snart Charizard liksom, hon har bara slagit Misty.
Ja, men det är alltså det är när man kör squirt.
Det är så jag jobbar.
Det är easy mode. Du är stark mot första gymmet och nästa gym så är du inte svag mot den här fallet som Andrew. Så du är inte stark mot första gymmet och du är svag mot andra gymmet. Så att det är som Andrew för riktiga...
riktiga korkskallar.
Riktiga, ja, men folk som gillar att inte bara glida fram på en räkmacka som Jimmy.
Vadå räkmacka
squirt? Ursäkta mig, är vi gifta, Jimmy?
Ja, se! Du säger väl allt.
Jag säger väl mer om dig än mig.
Men jag kanske tycker om korkade personer. Det säger jag, får känna mig smart.
Och så heter den Squirtle.
Ja!
Det är som en porrstjärna.
Ja, precis. Nu blir det bra avundsjuk.
Jimmy bara... Squirt me down, Squirtle.
Ja, men vi kommer fram till det här förra gången då, att Douglas är ju en ännu mer underlig avart, mm, för att han kör med Bulbasaur.
Självklart.
Jag var lite orolig över den övergången där annars.
Ja, men jag tänkte bara att det Bulbasaur,
jag visste inte vad det skulle gå.
Ja, precis. Ja, ja, men så här Douglas med BDSM, han bara wine whip me bitch.
You know it.
Men varför var det Bulbasaur?
Jag vet inte. Jag bara gillar gräs, eller på att säga. Nej, men vad var det kom fram till? Gräs-Pokémons är min hemmaplan.
Så bra gräs, man.
Så jag tog Bulbasaur och döpte han till 420, så gick jag vidare i världen.
Ska bara se typ Snoop Dogg cosplaya som Bulbasaur.
Nej, exakt. Nej, men det är faktiskt ingen jättebra anledning. Mer än det, bara tycker jag om gräs-Pokémons mest av alla. Så är det bara. Och då får man väl vara lite utanför.
Men är det så att...
Jag trivs jag bra på min lilla stubbe.
Är det så att man liksom... För att jag har aldrig valt något annat än eld. Det var typ... Jag valde Charmander första. Och sen dess var det liksom att jag bara... Jag är locked in.
Ja, jag är som du, Oliver, fast med vatten då.
Ja.
Så du valde Cyndaquil i tvåan?
Ja. jag tror att Totodile är coolare än Cyndaquil, uh-huh, men jag tycker att vad heter den tredje stadiet av Cyndaquil? Typhlosion. Han är cool. Så att det är liksom det. Nej. Det betalar sig i slutändan, men sen är ju Feraligatr är ju
Cyndaquil är också skitcool ju.
Ja, jag har kört den mest.
Det är Cyndaquil som mobbade ut.
Ursäkta mig. Nu tycker jag att vi lugnar oss lite.
De har ju förstört Typhlosion i de nya spelen. För att liksom, han är ju cool för att han har ju liksom sin krage som är på eld, liksom brinner. Ja. Ja. Mm. Och i senaste spelen då, så liksom när man får möta honom, då är den ju släkt.
Ja,
ja, då är den ju släkt från början. Liksom. Så man bara, ha? Ja, du ser konstigt ut. Nej.
Ingen av dem ser bra ut utan det där Raging Fire på ryggen.
Nej, precis. Det är ju jätte... Det ser ut som att man ser en avklädd Typhlosion.
Liksom, naken igelkott.
Ja, men det är typ så här, oj, nu blir det 18 plus varning här, för du liksom går ju och näckar. Så det är lite jobbigt. Adam, vad brukade du välja? Som hade, var det du den som valde den som du tycker ser coolast ut varje Pokémon-spel, eller var du också locked in?
Alltså jag brukar ju ta dem som jag tycker ser coolast. Jag tycker Charmander ser coolare ut än Squirtle och dem. Så i ettan brukade jag köra Charmander. Men jag spelade egentligen Pokémon Gul först.
Ja,
där,
så du behövde inte välja.
Nej, och då fick jag ändå allihopa sen ändå.
Mm. Ja, precis.
Men i Gen 2 då var det ju The Totodile all the way. Totodile är bäst. Chikorita kan brinna i helvetet. Så jävla banan-Pokémon.
Ja. Det lät rasistiskt av en anledning. Jävla banan-Pokémon kan brinna i helvetet.
Men det ser ut som en grön banan. Nej, jag tycker inte om. Och så blir det giraffsak? Eller vad? Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om Chikorita.
Vi andra tar avstånd till det här uttalandet.
Ja, precis. Vad hette tredje utvecklingen på Chikorita? Är det med... Är det något på M?
Nej. Jag tror det var Bayleaf, men det kanske är andra.
Nej, Bayleaf är andra. Då får han en liten så här, typ ett tuggmärke på lövet.
Douglas, du gräsrökan.
Men ni har alldeles för bra koll på Pokémon. Jag känner mig lite
Meganium,
så här,
steget
bakom
det. Meganium. Ah, okay. Det var lite tråkigt tredje namn, måste jag säga.
Ja, det är som what the fuck.
Det låter som en dålig trollformel.
Men det är ju också. Så. Det är väl lite trollformelsaktigt.
Ja.
Tredje generationen, då gick det fan bet på vattenpokémon också med Mudkip som första och sen så Swampert som sista.
Just
det. Heter den Swampert?
Ja, Swampert. Swampert, ja, precis. Jag sa alltid Swampert. Ja, det är liksom... Jag vet inte vad man ska kalla den.
Jag har rätt bra koll på första och andra generationen.
Mm.
Och sen så... blir jag tonåring och bara okej, jag kan inte spela Pokémon liksom.
Det är för coolt.
Det var liksom när Pokémon började bli glassar typ, och kände att nu har jag tappat det totalt. Det är ungefär det stadiet.
Så jag typ, alltså jag köpte Ruby, men jag tog mig aldrig igenom det. Och så försökte jag igen med Diamond. Tog mig aldrig igenom det. Och sen dess har jag inte tagit mig igenom ett enda Pokémon-spel. Jag tror att senast jag verkligen gav det ett ordentligt försök var med X, tror jag det heter. För fan. Musk har fan förstört den bokstaven för mig. Jag kan inte säga, jag kan inte säga X.
Men det är en polare som heter X någonting också.
Ja.
En polare till mig hade ett Advance of Ruby. Och jag kommer ihåg att det var skitbra. Alltså, jag har nog bäst minnen utav typ silver, som jag sen bytte bort mot ett gul, och silveret var inte mitt från början, så jag ber om ursäkt för den som ägde det från början.
Vilken jävla gangster!
Här kommer det fram, det är gräs. Olagliga byten.
Anton, jag gjorde samma sak mot dig när jag fick låna Halo 3 och bytte in det, för jag behövde pengar till ett annat spel.
Nej! Fan! Fan! Vilken
men jag i efterhand så fan, det var inte mitt. Jag var inte kvar.
Okej, och hur kom du undan?
Jag vet, de vill aldrig ha tillbaka. Okay. Jag tror jag har Haralds Gears of War 2 på 360 fortfarande.
Dags att byta in.
Dags att byta in. Jag slipar den skiva i alla fall.
Gå till antikrundan.
Note to self, jag slår aldrig ut något till Douglas.
Jag gör inte, det är livsfarligt.
Så han kan köpa gräs.
Det är så här han liksom får sin typ... så här organhandel att gå igenom. Man liksom säger, ja, men jag kan sitta barnvakt.
Ja, det fan. Nu när jag tänker på, jag har Aron Westberg Ringhögs PlayStation Pulse-hörlurar här hemma. Men de ska han få tillbaka, det vet jag om. Så de ska inte byta bort heller.
De
ska
de
kan man ju få hacka för.
Ja, de är ändå trevliga. Absolut. Nej, men Ruby har jag ändå bra minnen av. Alltså jag bara kollar över axeln på det. Men jag kommer bara ihåg att det var... liksom bra grafik, snygga liksom Pokémons, bra pixel liksom design, och Ruby var toppen, kommer jag ihåg.
Jag skulle ju fortfarande vilja att Pokémon var i 2D. Ja. Alltså sen de gick över till 3D så tycker jag det är... Nej.
Håller med dig så här, för att jag tycker inte att de har fått till 3D, men om de aldrig hade gått till 3D så hade man ju suttit här och bara, jag vill ha 3D. Alltså hur många år har inte vi suttit där och pratat om, eller framförallt du, pratat om ditt dröm-Pokémon?
Ja, liksom, men bara, liksom, så gick de in i 3D och det är liksom långt ifrån vad jag vill ha. Det liksom...
Ja, precis. Alltså det, jag vet inte, alltså det är ju en teknisk utmaning med Pokémon, för man har typ 8000 unika liksom karaktärsmodeller man ska få funka.
Ja, fast de har, jag tror i senaste spelen så är det typ 400 Pokémon eller någonting sånt, enbart. Ja, okay. Så att de har skalat bort ganska mycket.
Så få.
Mm. Men tänk ändå ett Pokémon typ i så här Sea of Stars estetik. Hade den kunnat gå hem? Eller den här 2D-3D-grejen liksom.
Ja, men Black and White är ju skitsnygga. Alltså jag har ju sett vissa nu när vi håller på med den här Pokémon-resan då, så har jag liksom sett vissa som har moddat sina liksom ROMs, och någon hade liksom hittat en mod som gjorde så att alla sprites och sånt i röd och blå ser ut som de från Guld och Silver istället. Det ser ju så jäkla läckert ut.
Ja, alltså guld och silver, peak. Soul silver, peak.
Det... Jag hade ju crystal.
Ja. Crystal, ja, okej.
Okay. Första gången rörliga sprites i striderna.
Ja,
det kändes jävla high-tech.
Jag och min lillebror fick crystal, och det var då vi upptäckte att fuck, vi behöver Game Boy Color, och pappa bara jag fixar det. Det var ju bara yay!
Ja, Black och White var ju de sista pixelspelen, och alltså de spriten är, alltså de är riktigt bra. Alltså.
Ja. Jag tycker det ser ganska chonky ut. Det är 3D-hus och sånt, ja, men det passar fortfarande in.
Ja, någon 3D-effekt där på vissa grejer, men alltså Pokémon spriten ser verkligen bra ut.
Ja.
Har de gjort en enda cool starter Pokémon de senaste typ 5 generationerna?
Ja. Alltså Greninja, hallå?
Nej.
Greninja är inte, han är fan slabbig.
Nej, Greninja är ascool.
Nej.
Och sen var det
grovjävel.
Ja, och sen vad heter det, den här vattenstarten i Scarlet och Violet, det var den här jäkla knatten ju, med den coola luggen.
Knatten med den coola luggen?
Ja, han ser ut som en anka. Han skulle, kunna, skulle någon ha satt där i knatte från Disney Ducks typ, så hade man ju trott det. Men han är ju skittuff.
Mm. Nej.
Jo, och sen den här eldkatten. Som också är med i Smash.
Purloin. Nej, det är inte Purloin. Nej. Eller heter det Purloin? Nej.
Jag vet inte.
Purloin.
Purloin är en Pokémon.
Jag tror dig.
Menar du den som har så resting bitch
Litten.
Ja, jag tror det. Ja. Nu tycker inte jag att Litten ser så rolig ut, men sista utvecklingen är ju...
Nej, awesome. Incineroar, nej. Alltså, mitt problem med många av de här nyare Pokémonsen och slutevolutionerna av Starters, det är att alla ser ut som Rule 34 offer.
Jag skulle precis säga det.
Alla ser ut som furries. Som liksom, folk vill liksom göra okristliga saker med.
Det kan liksom vara typ... Ja, men
det är som att någon... som sitter i det här chattrummet vill göra okristliga saker med.
Oh nej. Nej, nu
är det lite så här risky business där. Man kanske skulle kolla Adams Pornhub historik så här, bara liten porn.
Du öppnar upp det bara, vanilj.
Ja, den där glass-Pokémon. Så Adam bara, uff.
Pirrar det till.
Nej, men det är liksom, jag vet ju att många säger typ så att de som tycker att generation 1 liksom har bra Pokémon, att de, många tycker att de är tråkiga för att de är ganska liksom basic. För du har liksom, ja men här är en fågel. Liksom som Pidgey, vad är det för speciellt med en Pidgey-fågel jämfört med något annat? Men det är liksom, grejen var inte att de såg så mycket annorlunda ut. Det var ju liksom just att det var ändå speciellt.
Ja,
jag vet inte jag ska förklara det. Men
de hade fortfarande ganska unika designer, men de var fortfarande relaterbara. Exakt. Jag menar... Cliff eller någon sån här nyckelring. Jag bara,
ja, det här men är Pokémon. Men det finns ju många konstiga, alltså Jynx, Voltorb till exempel. Alltså det finns ju konstiga Pokémon i första generationen.
Magnemite
också. Ja, Magnemite och så att det är liksom inte...
Ja, alltså, grejen är ju att det finns ju myskofika Pokémon, men det var ju väl förmodligen det att man köpte det bara när man var liten.
Ja, man var 8 år. Men jo, så är det. Men det finns många nya bra Pokémon också.
Mycket möjligt.
Det var från...
Men jag bryr mig liksom inte om dem lika mycket. Men å andra sidan bryr jag mig om de här äggen också. Vad de nu heter.
Med
Executor är ju uppgraderingen.
Ja, Execute kanske.
Ja, jo, men precis. Ja. Bryr jag mig om dem. Eller...
Nej, men det var ändå coolt. Det var ägg med ögon. Det var liksom...
Eller vad du nu kallar
det. Det var coolt.
Drowsy. Myslok med byxor.
Ja, men det ser ut som det. Ja. Men sen är det, jag tror det var inte senaste generationen, utan generationen innan. Sword and Shield. Då hade de faktiskt en hund, en elhund som jag tyckte var jävligt ball. Som jag körde mycket med.
Ah, jag tror att det var mycket.
Så att det finns ju liksom, men så, det blir ju inte så som var när man var liten, och det blir ju absolut inte så det var liksom när allt var nytt. Liksom när man startade första Pokémon, det var ju verkligen så att var du än gick så var det bara nya grejer. Det var ju liksom jättespännande, och sen ju mer man kör så kommer det så bara, här liksom, man är på typ 8:e generationen, och man bara, en fucking jävla Zubat, gud vad kul. så att det ligger ju liksom i det också. Och sen såklart, Pokémon är ju egentligen inte till för medelålders män, utan det kanske mer är för barn, och då är det liksom
men
så.
Men det är ju typ medelålders män som kommer och köper. Jag kommer ihåg när jag tror det var Sun and Moon när det släpptes. Jag var på webbhallen, och då var det ju liksom folk som bokade det på release.
Du var medelåldern.
Nej, jag var 27. Jag är redan fyllt åren. Jo, i alla fall. 26 var jag. Och då kom ju liksom 30-plussare, och så kom de och liksom, jag hade bokat. Och så de köpte den här bundlingen där man får båda spela med. Och så liksom tog upp och liksom inspekterade förpackningen och bara, de duger. Och så betalade de. Och så
jag bara tänker Buffalo Bill från När Lammen Tystnar.
Put the lotion on the Pikachu.
Put on the lotion or it gets the hose again.
Jag vet inte riktigt om vi har liksom sitta rätten här att sitta typ och göra oss roliga med folk som bokar tv-spel och tar och hämtar dem.
Nej, verkligen inte.
Liksom, herregud. Jag bara tittar på min, jag bara, där är en Locust-staty som jag köpte för alldeles för mycket pengar. Ja, jag hade till de här, min första Collector's Edition jag köpte, det var Modern Warfare 2 som man fick Night Vision Goggles med sig, som funkade.
Ah,
världens minsta ruta också, så hade man på sig dem och skulle gå så dog man i typ halvt om halvt, det var livsfarligt, men de funkar. Eller typ man köpte Dead Space 2 Collector's Edition och fick en plasma cutter i som typ funkar. McDonald's kvalitet. Alltså det var det, jag tror det var den sämsta skiten. Jag har nog aldrig köpt något så dålig Collector's Edition någonsin.
Jag köpte den inte, men Sebbe köpte den och jag såg den och liksom jag var med när han packade upp den och bara, alltså the look on his face när han öppnade den här jävla... För det var liksom, man tänkte på en riktig plasma cutter replika liksom. Man tänker, hur bad det är som helst. Och så tar han upp den här pyttelilla... Alltså den väger typ 10 gram eller någonting. Världens mest flimsiga jävla plast. Jag bara, kommer aldrig köpa en Collector's Edition.
Som en vattenpistol med 4-åringar.
Hade man liksom haft ett Happy Meal-paket och dragit ur den därifrån så hade man tänkt, it fits.
Ja.
Men samtidigt så att jag har köpt en riktigt dyra liksom, typ, vi har ju Horizon Forbidden West liksom, en så stor jävla elefantrobot som är skitsnygg, och sen typ både Elden Ring och Shadow of the Earth Tree-statyerna är skitsnygga. Så det finns ju, men de kostar ju därefter också.
Ska vi prata om något annat än
Pokémon? Ja, absolut, vi ska prata. Det var inte meningen att jag skulle dra in oss på en så lång Pokémon-harang, men jag tycker ju om Pokémon, så att det är inte det.
Va?
Så är det. Men jag tänkte på Douglas, du får börja prata om, du hade klarat ut Dragon Age The Veilguard.
Ja, jag har gjort det nu.
Oj.
Till slut. Nej, men lite. Ja, känslan var väl så. Det tog typ 4 månader för mig att spela.
Det var det.
Ungefär så. Det är ganska svårsummerat spel på sätt och vis, för att det är väldigt bra ibland och ganska bra ibland och ganska dåligt ibland. Och väldigt dåligt ibland också. För att det är verkligen ett spel som blandar.
Oj, det hela spektrat.
Ja, men jag har svävat mellan himmel och jord när man kommer till det här. Så här, första 5 timmarna var väldigt snabba men ändå bra. Man var liksom indragen tidigt. Och sen så har du liksom en transportsträcka där på typ 60 timmar. När det liksom... Man bygger mycket relation till sina karaktärer. Det är ändå spännande att liksom följa den utvecklingen. Det är väldigt mycket happy-go-lucky. Alla är liksom positiva och tillmötesgående och verkligen så här... Ja, men det har fått kritik för spelet också. Att liksom det finns ingenting som skaver. Vilket är väldigt kul att komma till nästa spel och prata om. För där skaver mycket direkt. Liksom, vilket var en helt annan dynamik till hur det är skrivet. Men samtidigt är det liksom ganska välskrivet. Det är väldigt mycket dialog. Det är väldigt mycket inspelat material. De har ändå gjort ett gediget jobb med att bygga ut världen. Det bygger ju på Dragon Age-loren, såklart. Vilket även har liksom tagit tillvara på en hel del. Det finns mycket där för folk som ändå gillar Dragon Age. Vilket man märker i de sista 10 timmarna. För jag tycker avslutningen är jättestark. Det är bara så himla synd att vägen dit inte är så kul. Jag tycker det är rätt kul att slåss. Det liksom, det funkar. Det ser coolt ut åtminstone. Jag tycker att dynamiken med karaktärerna är liksom, den är där. Jag hade gärna sett något mer gräl, liksom någon som försvinner. Det händer en ganska stor grej, men jag tycker ändå inte att karaktären som det drabbar blir så himla liksom sådär. Hon blir...
Nej, det är liksom ingenting som är förstört.
Nej.
Helt och hållet liksom, utan och det repareras ju liksom ganska bra.
Nej, för att det var liksom så här, du måste spela de här första 25 timmarna på det här sättet och sen så kommer en sak hända när jag läste en troféguide liksom. Och då måste du tänka på att liksom bygga upp den här relationen för att kunna få alla troféer i slutändan. Och sen så gick det typ en vecka till, så bara, men nu är det bortpatchat, det spelar ingen roll, det kommer en wisp som du kan prata med så kan du ändå uppfylla alla de här kraven. Och jag vet inte, jag tycker inte om att Dragon Age The Veilguard har kompromissat så mycket. Jag tycker inte att det har vågat ta sin egna väg. Utan det här är liksom ett så här superfokustestat spel som har tog för lång tid att utveckla. Och i slutändan så blev det liksom bara ganska slätstruket. Det är en bra bolognäs, men det är liksom inte så här den här lilla gourmetmiddagen som ändå liksom Inquisition var, som jag fortfarande håller som ett av mina favoritspel. Typ, ja, topp 10 lätt i livet i alla fall. Det här var liksom...
Har du spelat de andra Dragon Age? Alltså förutom Inquisition, har du spelat 1 och 2?
Jo, men jag har spelat en del Origins, det har jag gjort. Jag har inte spelat 2-an, men det, alltså, det kan man ju läsa på i efterhand för att det är så här. Jag vet allt det här med Red Lyrium och Kirkwall och sånt där.
2-an är väldigt bra.
Adam sitter avtryggad.
Jag, 2-an är min favorit, nämligen. Och det beror mycket på att hela det spelet utspelar sig i Kirkwall. Mm. Och du får se det liksom genom tid. Och inte liksom så här att, wow, vilken förändring det blir när åren går. För det är inte så jättestor förändring. Men liksom hela den idén och det politiska spelet i den staden är liksom jätteintressant. Mm. Och det tror jag det som är mitt största minus med The Veil Guard är att den känns väldigt bortkopplad från liksom de politiska spänningarna som finns i den världen.
Ja,
det är liksom ingenting som man...
Ja, det är liksom nej, men det är mycket typ med drakar farliga och liksom... Ja. Allt sånt där.
Mm.
Så nej, men det håller jag verkligen med om. Och det det ändå ska ha liksom till sitt försvar är just som sagt avslutningen som jag var inne på. För det gör intressanta saker med karaktär man har liksom... Det är ju ingen spoiler att Varric är med i det här spelet. För det ser man ju i en tidig trailer. Och de gör intressanta saker med den karaktären som har liksom pågått under spelet som man inte riktigt så här har kunnat fatta ändå. Så man ändå får liksom ganska starka svar på sen. Plus att jag gjorde så pass mycket så att jag fick det här, så att säga, gömda slutet. Så att de har liksom satt upp det här för att kunna gå vidare och bli maffigt liksom. En maffig uppföljare. Tyvärr så kanske inte det blir av. För att liksom de har förstört så pass mycket av varumärket sådär. Eller att de inte sålde det tillräckligt bra. Men det är verkligen upplagt för nästkommande titlar. Det är synd bara att den här uppläggningen var liksom 70 timmar transport och 10 timmar jättegod dessert. Så att jag är liksom, jag är ganska nöjd med upplevelsen. Det var liksom kul att spela, men jag hade stunder när det var så här mer en chore än något annat. Så tyvärr så fallde det liksom lite kort så här.
Hade det här spelet kommit för kanske 6-7 år sedan och liksom verkligen kunnat ta det man byggde upp i Inquisition och köra det till sin spets, så tror jag det också har varit mer intressant. Liksom för att ett av mina största problem är det att Solas är inte huvudskurken.
Nej.
Till stor del av spelet. Mm. Och de andra två är skittråkiga.
Mm. Ja, ja, visst. Och plus att man har en del också med inkvisatören i det här att göra. Men att det känns liksom lite frånkopplat nu. Dels mental. Men också att du inte kan liksom importera den inkvisatör du ändå har sedan tidigare. Så att den inkvisatör som var i det här spelet är inte alls lik eller har tagit de beslut som jag har tagit liksom i tidigare spel. Tyvärr. Tyvärr. Världsbygget är där och sådär. Men för lite intrig och för lite personlighet på något sätt. Det var liksom bara bland.
Får vi se hur det blir med Mass Effect?
Jag har noll förtroende för Mass Effect just nu faktiskt.
Ja, jag är med där faktiskt också.
Jag hoppas jag har fel. Men jag blev burned när jag hade förhoppningar på Andromeda. Och jag blev burned när jag hade förhoppningar på Veil Guard. Så jag bara, nej. Jag får se hur det går, men jag kommer inte hype upp mig själv igen den här gången.
Fast Veil Guard är i alla fall betydligt, betydligt bättre än Andromeda.
Men det är en jävligt låg ribba.
Ja, men ändå.
Det är liksom... nej, alltså... Ja, fast samtidigt inte. Det är Mass Effect Andromeda, fast med bättre QA och bättre teknisk grund. Jo, och det är fortfarande samma... designmässiga gropar, för problemet med Dragon Age är att för varje spel som de har gjort så har de gjort en mindre Dragon Age och mer Mass Effect i hur saker och dialoger och sånt fungerar för varje liksom spel. Och det är lite det som är problemet, att det är för mycket Mass Effect Andromeda i Veil Guard. Det är bara att det är tekniskt mycket, mycket, mycket mer polerat.
Och vi slipper ha typ gigantiska stora världar där vi inte har så mycket att göra.
Det är sant.
För det var absolut det värsta med Andromeda, kommer ihåg. För det var också på den tiden när det verkligen var liksom alla spel var open world. Alltså verkligen alla storspel. Och så kom man till Andromeda och man sa, men nu ska du spendera typ 40 timmar innan du kan komma liksom till de uppdragen som faktiskt är roliga och intressanta. Ja,
det är ju det blir liksom lite barn av sin tid, men det var också en intressant Svampod hade en intressant konversation i senaste avsnittet som jag lyssnade på. Där Niklas Sintorn har spelat både Kingdom Come Deliverance 2 och Avowed, som vi kommer komma in på. Men att,
såklart han har, för han spelar ju så himla mycket.
Ja, han spelar ju 14 samtidigt.
Bästa Niklas. Plus
7, som, ja. Men det är intressant för att spelvärlden är liksom beredd på skav. Och det har inte vi varit under liksom en 10-årsperiod typ. Utan vi har velat haft det liksom enklare och liksom tydligare och bättre prestanda. Och det ska liksom bara, ska bara gå på ett, liksom ett räls. Men nu när liksom Dark Souls kom in i bilden och sen då, ja men som man verkligen har märkt med Kingdom Come Deliverance, att så här, folk är redo så här, tvätta sina kläder en hel kväll. Och det var liksom den spelsessionen för att man ska kunna göra något sen. Att man liksom vill ha lite motstånd. Och Veilgard liksom bjuder inte på någon motstånd på det sättet. Och då blir det liksom bara ointressant i slutändan. Tyvärr. Mm. För att det liksom är inte heller samma liksom writer som var med tidigare på liksom Inquisition och sådär. Och då är det inte heller tillräckligt välskrivet, som också Avowed, som vi ska komma in på, är liksom, det har en otroligt liksom, det har en jättebra grund, men man förvaltar inte på rätt sätt.
Mm. Nej, för att det är så att när man ska bygga relationer, alltså visst, man kan ha karaktärer man gillar liksom, men när man själv får vara med och bygga relationer, då måste ju ändå finnas liksom så att jag gör någonting och jag vill att världen omkring mig ska reagera på det jag gör.
Mm.
Och då spelar det ingen roll om det är positivt eller negativt, utan det är liksom, som min Inquisition-runda liksom, den har jag berättat om hur många som helst, men liksom när...
Jag har aldrig hört om den.
Jag blev ju liksom hjärtekrossad, och sen så den andra som jag hade tänkt mig blev homosexuell, och eller blev han var homosexuell tydligen. Och sen så den sista magiken som jag absolut hatade, och jag bara ser den här hjärtsymbolen vid konversationsljudet, jag bara, jag kan chansa, och hon bara skrattar med ansiktet. Det var liksom så här, well. så att, ja, men liksom det är de grejerna man vill åt, för det är liksom, då har man något att prata om också. Det är liksom så att, ja, det här hände mig, det var helt sjukt. Och så kommer någon annan och bara, ja, det hände det dig typ.
Jag gillar hur du tar någon annans preferenser personligt.
ja, men alltså Iron Bull hade lite på sideline redan innan liksom.
Tror du?
Men sen så blev det att jag tog den här andra, för jag tyckte det var lite kul att, och det här är också roligt, jag bara, ja, men det vore jättekul om min då Kunari som är skitlång är tillsammans med dvärgen. Men det var att han var ju ingen dvärg, han var ju en människa, men det fattar inte jag.
Va?
Nej, jag har trott att han var dvärg
hela tiden. Det var inte intressant längre.
Jag tror att Blackwall var dvärg hela tiden. Det var att man har sett
bara för att han hade skägg och mustasch eller?
Nej, men han var så mycket kortare än min karaktär när vi träffades första gången. Så jag bara, jag ska ha dvärgen.
Det är så Jimmy ser alla andra människor.
Och det var ju skit.
Som är under
det var ju också så jävla konstigt. För när de hade liksom sin då kärleksscen, när de liksom typ hånglar och grejer, då krymper min gubbe. Så att hon är lika lång som Blackwall. Arva är galet var det.
Nice. Det ska ändå The Veilgard ha. Jag tyckte ändå romance-grejen funkade bra. Men det var nog också för att den karaktären som är romance där, var det lite så här, jag sabbade det för henne. Och jag fick liksom kämpa i 20 timmar för att så här, det kanske skulle bli något liksom. Och det var liksom inte självklart. Men sen så kändes den ändå väldigt naturlig och liksom välutvecklad. Jag tycker generellt, men det är också lite det här med happy-go-lucky-grejen att göra. Att det är ändå så här, det är ganska varmt spel. Alltså folk bryr sig om varandra. Ibland lite pastischaktigt, men också att det känns ibland faktiskt ganska genuint. Det de säger liksom till varandra. Mm. Att ibland är det ganska skönt när det bara så här, när folk ändå bara uppskatta varandra också, liksom, ja, så som samhället ser ut.
Jag kommer ihåg, vad heter hon, den här alven man får hyfsat tidigt i spelet?
Belara.
Jag tyckte om Belara väldigt mycket, och det är också för att hennes röstskådespelare gör ett riktigt bra jobb med henne.
Ja, magnifikt.
Så hon är min favoritkaraktär i spelet, och det är bara för att hon var väldigt lätt att förstå på ett sätt. Och väldigt väl framförd. De andra är ganska cartoonish på ett sätt. Mm. Som inte hon känns. Så det, jag tyckte om henne väldigt mycket.
Ja, men jag håller med. Bella har också en väldigt bra storyline, faktiskt.
Ja.
Det ska de ha. Det ska hon ha.
En bra röstskådespelare gör ju väldigt mycket.
Mm.
Lex Garrus.
Mm. Men sen här, angående Bellaras grej, den hade varit betydligt mer intressant om de faktiskt hade haft de mer politiska spänningarna som lades upp i Inquisition. Med tanke på att hon är all.
Ja, Absolut.
Så, och det är liksom, där tycker jag de droppade bollen helt och hållet, för det borde liksom varit uppror och liksom blod på gatorna och liksom. Ja.
Jag tycker det är kul att vissa av de här alvkaraktärerna, de kan påpeka det bara, det här är det sista vi alver behöver, och liksom så, men det är ingenting direkt som, det blir ingenting av det ändå. Nej, de pratar om det, men vi ser det aldrig, det är annat som händer. De har typ skrubbat bort mycket av den, de sociopolitiska delarna som var en del ända sedan Origins. Ingen pratar egentligen någonting om alienages med liksom alver eller riktigt slaveri eller sånt på det sättet. Så mycket av det har liksom filats bort på ett väldigt tråkigt sätt. Tyvärr.
Verkligen.
Sen undrar jag lite så här också om de som skriver spel och sånt varit väldigt påverkade av pandemin också, att man är lite less på att liksom att världen är så jäkla grå när vi vill göra någonting som är lite mer trevligt.
Ja, och sen så var väl tanken hela tiden att det ska funka över tid på något sätt. Jag vet inte med det här live service grejen hur mycket det har påverkat utvecklingen också. Ja. Det är så här, det får inte skava för mycket, det får inte vara för mycket liksom motstånd, det får inte ha för mycket personlighet, det liksom måste kunna tilltala så många för att funka över tid. Så.
Mm.
Som sagt, svårt när man startar och slutar spel på det sätt och byter till ett sämre namn halvvägs också, skadar ju liksom hela varumärket på något sätt.
Mm. Ja. Men så är det. Men vi har ju faktiskt spelat ett annat fantasy-rollspel också, som är lite nyare än Dragon Age Vanguard, och det är ju Avowed. Och jag tror att, har du spelat det, Douglas?
Ja. Yep.
Du har också spelat det, och jag spelade, Oliver spelade och Adam har spelat det.
Mm-hmm.
Och du är ju väldigt nyfiken här, Oliver, för att du är ju sån här som skyr de här spelen som pesten egentligen. Du typ spelar lite och sen så går du runt. Ja.
alltså, nej, det är ju inte ett Baldur's Gate. Alltså man,
det är
inte första person / tredje person om man vill, men jag kör första person och det är liksom realtidsbaserade strider och det är ja, alltså jag har spelat Elder Scrolls förut. Jag har spelat... Ja,
kommer aldrig glömma när du inte fattade ett att fast travel fanns och att du då var liksom hade för mycket i ryggsäcken så du typ kröp runt på den där jävla kartan som inte är så liten.
Oliver och Encumbrance, det är, jag blir för arga varje gång han gnäller om det i något spel.
Ja, men det är bullshit. Det är
tillfället. Jag har sagt det förut, men när jag glömde av hur man kallar på hästen i The Witcher 3, min första spelomgång. 10 timmar jagar jag häst. Sen råkade jag kalla på honom av misstag.
Och där är det. Oj.
Och jag kom aldrig på tanken att googla.
Nej, det är nog det som är mest förvånande här. Det bara, jag vet att den här funktionen finns, men hur ska jag kunna ta reda på det?
Ja, eller bara gå in i options och
forgotten like bindings.
Det är svårt att vara jag.
Ja, fast jag spelade stor del av Fallout 3 också utan att veta om hur man satte på ficklampan. Så att,
men ni är fan ännu dummare än vad jag är i så fall ju. Ja. Håller på att reta mig för min hela...
Ja, men det är bara för att 50% av gångerna, Oliver, så fattar inte du att vi retar dig.
Man kan väl inte ens fast travla när man är liksom full av grejer.
Nej.
Nej, precis.
Full av skit till exempel.
Det hade inte hjälpt mig.
Nej, men du hade bara kunnat droppa massa skit. Du hade ju säkert typ så här stenar och grejer som du inte ens behövde ha. Eller typ så här 15 osthjul eller någonting sånt.
Ja, alltså min relation till den här typen av system är, jag skulle inte säga komplicerad, den är ganska simpel. Jag hatar skiten. Det tillför inget roligt och Adam bara, oh god forbid, there's choices in my game. Bara, alltså,
det är konsekvenser!
konsekvenser, du kan suga mina konsekvenser. Alltså det Det är verkligen helt hysteriskt. Och det, typ, liksom, detta var ju liksom, det drogs till sin spets. För att vanligtvis så kommer man till en punkt i ett spel där man känner liksom att okej, jag vet vilka föremål som är skit att plocka upp. Så det är inte ens någon idé att jag plockar upp det. Och då har man inte det problemet på samma sätt längre. Men det togs till sin spets i Starfield verkligen, där liksom varenda lilla typ mineral och skit kan användas till så här basbyggande och vapenutveckling och all sån jävla skit. Och det är liksom avvisligen lite realistiskt att släpa runt på så här 10 ton tungsten vart jag än rör mig. Men det är inte särskilt realistiskt att släppa runt på 800 kilo av skiten heller. Liksom. Alltså, så det är bullshit. Det är inte kul. Ingen gillar det. Adam bara är konträr. Han vill bara liksom jävlas med mig. Jag är helt övertygad om att han tycker om Encumbrance lika illa som jag gör det. Bara att...
Men då är bara frågan. Har du haft problem med Encumbrance i Avowed?
Nej. Och det här är så här. Nu kommer vi då till
Avowed. Och det här är varför spelet är bra.
Ja. Nej, men så här, jag skulle säga. Jag tycker att Avowed är bra. Och jag tycker att det är alltså... I sina bästa delar. För att jag hade ingen avsikt liksom att spela särskilt mycket av det här spelet när jag satte igång det. Utan det är liksom, jag testade och ger det ett par timmar. Och liksom bara för att veta vad det är för någonting. Och det är liksom ett ganska viktigt spel för Microsoft i år. Så jag var nyfiken. Men jag tänkte att jag lär inte ta mig igenom det här. Och i början var det lite knaggligt liksom. Men det höll sig stabilt och det blev liksom bättre och bättre. Vilket är liksom... Det är ju värre om man har liksom en jättestark början och sen bara faller det av. Liksom. Så det har hållit sig konsekvent i en liksom i en rak linje. Och jag skulle säga att i sina bästa stunder är det riktigt bra. Jag är snart färdig med den liksom tredje stora, vad ska man säga, världen i spelet.
Mm.
Och jag vet inte hur många av dem det finns. Är det någon som har kollat upp det?
Jag tror det är 4.
Okej, okay, ja. Makes sense. För att jag är uppe i 35 timmar. Och jag känner att okej, liksom ifall det skulle liksom börja avrunda snart så hade jag inte klagat för att nu har jag liksom spelat där en del. Men jag är fortfarande inte uttråkad med det. Striderna är kul. Det är liksom, det är ingenting som är, jag menar, vi snackar inte om ett fantastiskt actionspel, men för den här typen av spel, om man då jämför med typ striderna i ett Elder Scrolls, så är det verkligen hysteriskt mycket roligare i Avowed än vad jag någonsin haft i typ något Bethesda RPG. Mm. Och jag tror att alltså Obsidian är bra på att liksom göra någonting som är väldigt nära besläktat med vad Bethesda gör. Jag förstår liksom att det Bethesda gör är en väldigt särskild grej i sig, liksom att det är imponerande med liksom hur procedurally alla de här systemen och liksom hur de funkar tillsammans med och Adam som typ kräma brallan för att man kan lägga en typ stekpanna någonstans i en sida av galaxen och sen liksom åka till andra sidan och sen tillbaka och bara, åh, där ligger min stekpanna och det är 10 av 10 liksom, detta är vad som gör spel värda att spela.
Det är lite mischaracterization, men fortsätt.
Ja, men alltså,
jag kom när Fallout 4 kom och jag bara, fan, det här spelet ser fan grisfult ut. Detta var typ 2015, visserligen. Det är ju inte riktigt lika missfostrigt som de två tidigare Fallout-spelen. Som nu Vegas och trean, för de är liksom...
De är smockfula.
Om någon skulle fråga mig, vad är det fulaste spelet som någonsin gjort, så skulle jag säga Fallout 3. För att det ser verkligen... Alltså, det är bara liksom... Piss! Piss och bajs!
Bara haglar skott från Oliver hela den här kvällen. Jag vet inte vad som händer.
Det mest liksom smaklöst designade spelet någonsin. Och det är givetvis en gross... simplification av det. Alltså, det kör på en stil, det är bara att jag inte gillar den stilen.
Ja, men större problemet med liksom de tidiga Bethesda-spelen egentligen, det är ju ansiktena på gubbarna.
Ja.
Det är liksom, det är också... där det skär sig. Liksom man bara tittar i de här döda ögonen och bara så här, ät mig inte, snälla.
Ja, när jag snackar om liksom hur mycket jag hatar hur Fallout 3 ser ut, så är det mest bara att det är liksom så här pissgult och bajsbrunt och det är typ det enda det är. Så det handlar mer om liksom färgerna. Men så Fallout 4 hade ju mer färg, men det är fortfarande liksom bara, gud, och det flyter på i så här liksom fantastiska 16 FPS liksom, och när jag poängterar detta så är Adam där och bara, men vilket annat spel kan du lägga stekpannan på andra sidan planeten? Men fan bryr sig. Alltså visst så är det liksom, ja, det är imponerande på liksom, bara på en liksom den tekniken som skapar det här systemet för att göra så att du kan så att det tillåts i spelvärlden att du har liksom den agensen att okej, jag ska lägga min dildo här på bordet och så återvänder jag 36 timmar senare och ingen har rört dildon och nu är den liksom typ äcklig och
av anledningar.
Ja. Men sånt är verkligen
det var
sånt
ju
som
din.
Det tillför ju fan ingenting till spelet i sig, alltså tycker jag då, man kan argumentera för att ja, men det är liksom, det stärker
jag, jag måste bara flika in någonting, Oliver tycker inte det till för någonting på spelet, men vi skulle se vilka drömska ögon han fick när han pratade om hästtestiklarna i Metal Gear Solid 5. Men jag påpekar att det där är fan onödigt. Jimmy, du förstår inte.
Var det
Red Dead? Red Dead Redemption 2.
Ah, Red Dead. Nej, just det, hästen bajsar i Metal Gear Solid 5.
Ja, den bajsar i Metal Gear Solid, ja.
Ja, det är ju i Red Dead Redemption 2 så är det ju liksom att testiklarna krymper respektive växer beroende på temperatur.
Och för de som kollar på anime nu, alltså Oliver har haft den här stora, runda, tindrande ögonen när han pratar om de hästestiklarna.
Och händerna ihop.
Ja, jag verkligen så, arigato!
Ja, det är fan hängivelse till konsten alltså.
Ja, med den här stekpannan man kan lämna exakt vad man vill och spelet kommer ihåg.
Det
är
en värld som reagerar på spelarens existens. Kolla, onödigt.
Alltså, det är all well and good, men när det används som en ursäkt till att ja, men det runs like shit och det typ laddar aslångsamt och det är liksom typ, det ser ut som ett spel från två generationer sedan, då vet det
där. Förstörde varenda PS3.
Jag hade inte offrat liksom Red Dead Redemptions typ tekniska prowess för att få de jävla testiklarna. Men de lyckas göra testiklar och ett bra spel utöver allt det också. Så att,
ja, men om Red Dead hade haft samma liksom persistence, då hade det också liksom flyttat på dåligt. För varenda gång du går in i en zon så försöker det ladda allting för alla states. Så bara, okej, vilka koordinater hade den här grejen?
Det är första som spelmotorn kalkylerar när man startar spelet. Du bara laddar in alla hästpungkulor. Och nej.
Det är 30 gigabyte av hela spelets utrymme.
Så, ja, och så encumbrance och så och all den här jävla bullshitten liksom, att det är bara styltigt och stelt och att ta sig omkring tar aslång tid för att det är liksom bara, åh, nu blir du hungrig och du svettas mycket, du behöver fylla på dina vätskor och din stamina håller på att gå ner.
Dina vätskor?
Så Obsidian gör den här typen av spel, visserligen på en mycket mindre skala, men det är liksom, beroende på vem du frågar, en positiv grej. Och det är en positiv grej för mig, för att jag har inte 160 timmar att lägga på alla spel jag spelar.
Hur går det i Gran Turismo 7?
Det är roligt.
167 timmar.
Avowed var spelet som lyckades slita mig från Gran Turismo 7. Mm. Så att nu jag spelar lite idag för att börja göra mina weekly challenges. Men innan dess var det bara att det enda jag spelade på flera dagar var wow.
Jag har jättestora problem att säga avowed. Det är liksom så här, jag ska spela.
Ja. Så det får man ändå ge det liksom, att det är mycket möjligt att om 10 år så kommer inte jag komma ihåg någonting om Avowed, men det slet mig från Gran Turismo, vilket inget annat spel jag har spelat har lyckats göra den här våren. Alltså, det är fortfarande vinter, men ja. Så min poäng är att Obsidian gör ungefär vad Bethesda gör på en mindre skala, men utan all jävla bara annoying bullshit. Så när du springer exempelvis, dels så går det fort. Du springer snabbt i det här spelet, vilket är skönt. Det tar ingen stamina. Stamina används för att svinga hammaren och i liksom strider där stamina faktiskt makes sense. Dina vapen och din armor, de väger. Så det måste du ha koll på. Det är liksom konsekvensen. Att jag kan inte liksom släpa runt hela Amerikas liksom kärvapenarsenal i fickan. Utan jag får liksom välja vilka jag får hänge mig åt en viss spelstil. Vilket är det här systemet som Adam snackar om. Liksom att ja, men det är typ konsekvenser och bla bla. Ja, makes perfect sense. Alla jävla upgrade materials, alla typ cooked hair bits eller rabbit bits som ger mig hälsa väger ingenting. Alla uppgraderingsmaterial väger ingenting. Så all sån här skit som spelen är designade att liksom hårda. Du kan släppa med dig hur mycket du vill. Alla de här systemen som verkligen stör mig i typ Starfield och Elder Scrolls och Fallout. De bara, alltså Obsidian bara, nej. Vi gör roliga spel. Och det är liksom, det är en stance som de tar, som jag uppskattar.
Och jag samtidigt liksom, så jag måste ändå säga, liksom, jag vet vi jämför med Skyrim och Oblivion och liksom den typen av Bethesda-spel. Och det är inte så konstigt med tanke på när de utannonserade Avowed 2018-19. Så pratar man att det här skulle liksom vara deras Skyrim. Mm. Vilket det inte är.
Nej,
men det var ju typ vad folk antog.
Nej. De sa det. Det här är vårt Skyrim. Det var liksom, jaha, okay. Det var det de gick ut med. Sen har de rebootat spelet en gång till
två
efter det.
Två gånger tror jag det rebootas under utvecklingen.
Ja. För att från början skulle det vara Skyrim plus Destiny. Och sen visade de upp det och då var det liksom Skyrim. Och sen så har det rebootat efter det. Men så som spelet är idag så ska jag typ säga att det är mer likt någonting som typ Fable än Skyrim. Det är mer ett action-rollspel än liksom den här stora system liksom, som man har. Fast du spelar i första personen.
I ett avseende absolut. Nu har inte jag spelat jättemycket av Fable så att jag kommer liksom inte, jag vill ju minnas att liksom bara åtminstone lite ytan så känns striderna i spelet eller så här actiondelarna i spelet känns ju mer som någonting från ett Bethesda spel än ett Fable spel. Men det är också en sån grej att dina companions, de fungerar ju liksom lite mer som i typ ett Mass Effect liksom, att de har sina abilities och de abilitiesna har liksom cooldowns. Och du kan ha med dig två companions i taget och du kan liksom snacka med dem mellan varven i ditt camp. Så är det avseendet så liksom är det lite såhär BioWare design också. Och som man kollar i Starfield liksom, så förväntar sig spelet att jag ska liksom typ se till, jag ska managera inte bara mitt inventory, vilket bara det är en mardröm som en heltids liksom grej att hålla på med. Jag ska också managera mina companions inventories och se till att de har bra gear. Så liksom så spelet bara, du, alltså inte nog med att du ska liksom lägga resurser på att uppgradera och hålla din gear fresh och grejer liksom, och det kräver massa material som vi straffar dig för att hårda. Nu måste vi också se till att dina kompisar ska också ha bra gear, så jag måste hålla på att uppgradera deras skit också.
Det behöver man inte tänka lika mycket
men
på där.
Det spelar ingen roll ifall man behöver eller inte. Det känns som att jag behöver det och det kommer i vägen. Här är liksom, jag har ingen påverkan på vilken gear de här mina companions har med sig eller vad de använder. De använder sina grejer och jag ser bara till liksom att säga åt dem att använda sina abilities. Återigen, bara, vi gör kul spel på Obsidian. Och
jag önskar ju förvisso att jag hade kunnat ändra min gear på mina companions.
Ja, men det är för att du är alltså ett psykfall.
Det är så att de kan göra, ännu mer skada.
Ja, men springer
Kai liksom runt där och visar bysten och liksom försöker förföra mig som jag inte kan göra något åt.
Jag tycker det är skönt att slippa tänka på alla de här extra skiten och liksom jag kan bara ägna mig åt och liksom lägga 100% järnkraft på vad som är det roliga med spelet. Och jag tycker att det har en bra estetik liksom ibland är riktigt jävla vackert. Vissa landskap ser helt fantastiska ut. Och som sagt, jag tycker liksom att striderna, de inte bara gör sitt jobb, för att liksom som snacka om Dragon Age förut, Douglas, liksom att ja, men det är kul, men liksom det är inget speciellt. Och jag känner liksom att det här spelet rör sig på liksom ett litet lager över det. Inte så liksom att det här är så här genre-defining combat, eller att det är liksom hela poängen med spelet, men det gör ett bra jobb med striderna och liksom att jag håller på att uppgradera min gear och jag känner liksom att jag blir starkare och mäktigare hela tiden och liksom det är väldigt tillfredsställande att liksom känna den förbättringen i mig själv och mina grejer liksom när jag har jättestora problem med en viss typ av fiende i början och sen bara går liksom och titta på dem och så dör de. Så att jag gillar det här spelet väldigt mycket. Jag känner mig väldigt väldigt belönad av att utforska. Och en sån grej som spelet kallade säger liksom att det är parkour. Jag vet inte hur parkourigt det är egentligen, för att egentligen det enda där är att man kan liksom typ mantla över kanter. Men det är liksom tillräckligt för att göra traversal liksom helt smärtfritt. Vilket man inte alltid har kunnat säga i typ Elder Scrolls-spelen. Jag upplever också att oftast om det är någonstans jag kan klättra upp så finns det någon god sak för mig att liksom hämta i slutet av den lilla pathen. Det som håller tillbaka det här spelet från att vara liksom, för jag tycker det är bra och jag tycker att det är liksom när det är som allra bäst så är det riktigt bra. Det som håller det från att vara fantastiskt är att jag bryr mig verkligen inte om storyn i spelet. Jag bryr mig inte om någon av de här karaktärerna. Det är visserligen jävligt gött att ha Kai som men det är ju bara på grund av Garrus. För att jag hör Garrus. Och jag tror att man har 4 companions och det är liksom Kai är typ den som jag gillar mest, men det är liksom för de andra är bara såna nothing burgers och liksom hela premissen med spelet att man ska färdas till The Living Lands för att undersöka liksom härkomsten av den här nya konstiga sjukdomen, The Dream Scourge. Och det är väldigt mycket liksom bara typ gå till laboratorier och läsa journaler och bara vad är dina vetenskapliga liksom findings på den här The Dream Scourge, och alla säger typ samma sak att men det är ditten och datten och det är liksom någon käring som håller på att gapa dig i örat hela tiden liksom en massa skit. Och jag tror att det enda liksom med premissen och liksom storyn och som jag tycker det här är ganska coolt är att din karaktär kommer från är liksom en representant av ett imperium som verkar vara riktigt jävla skithåligt. Ingen gillar den.
För det är ju det som är, jag tror att under precis när vi pratade om Dragon Age var att där finns liksom ingen riktig skarv mellan liksom companion och sånt, så medans i Avowed är det liksom hela din bakgrund är den spänningen, för ni är kolonisatörer.
Ja, ni kommer bara liksom The Living Land. Styr och ställer och bara sprider terror och liksom.
Och hur spelar ni ut efter den premissen? För att jag var ju direkt så här, jag håller inte med om någonting av det här.
Nej,
jag var så här, vi kom in hit och bara så här, Adarians är det bästa som finns, du vet. Och vi, alltså det här är liksom typ 101 liksom kolonial teori liksom, typ så här, vi kommer in, vi anser att vår kultur är bäst, vi vet inte ens om kulturen som finns här, men det spelar ingen roll för vi är ändå bäst. Och vi ska liksom bara basha in den här. Och sen är du då liksom, du är ju då, vad är det, kejsarens högra hand typ.
Ja.
Eller utsänd i alla fall. Då bara, okej, men hur ställer jag mig till det här? Och hur ska jag agera i den här världen? För att jag vill ju typa, så fort någon säger typ, vi bränner ner allt. Jag bara, jag hämtar bensinen. Så ska vi tända på?
Det är en intressant vinkel. Och jag har spelat det som att, för att jag har valt att min backstory är liksom som scholar. Vilket jag bara tyckte att det made sense med tanke på premissen. Så jag tänker liksom att jag föreställer mig min karaktär som någon som har liksom spenderat mycket tid i böcker och grejer och liksom matats med historia och liksom från ett edariskt perspektiv. Och liksom nu när han har kommit ut och har lite mer agens och kommit ut i den riktiga världen och ser liksom och pratar med människor som lever under hans imperiums styre och får liksom öppnat upp ögonen lite för Och jag har inte varit sån här liksom att, för att de gör en distinktion mellan imperiet Adder och den här liksom psykopat gruppen Steel Garrote, som visserligen kommer därifrån men inte nödvändigt är officiellt kopplade till den liksom regeringen. Och de är ju jättelätta att förkasta väldigt tidigt. Så att jag är liksom jag har dödat så jävla mycket Steel Garroters och liksom bara fuck you guys, men jag är fortfarande liksom att jag tror att jag kommer återvända till min kejsare och liksom berätta vad jag åstadkommit och bla bla. Så jag har inte liksom helt vänt ryggen på mitt hemland. Men definitivt liksom att jag sympatiserar väldigt mycket med det folk som jag liksom kommer i kontakt med. Och det är några liksom sidequests där man ställs inför en situation där ditt folk har gjort orättvisor på de här stackars människorna. Och man får liksom chansen att välja ställning. Och jag väljer nästan alltid liksom mot mitt eget
hade
land.
Hade jag kunnat starta rebellstyrkorna i det här spelet så hade jag fan gjort det. Jag hade fan gjort uppror på en gång. Hur känner du Adam och du Douglas? Hur spelar ni?
Om du ska... Ja. Alltså ordet till båda
samtidigt. Vem tar ton först?
Mexican standoff.
Ja, precis. Nu
jävlar. Vem ska framställa sig som minst
douche? Gästerna först.
Gästerna först, okej. Jag försöker fortfarande hitta min plats i världen, känner jag. Jag är kanske snart 10 timmar in och jag är bara i första zonen fortfarande. För att jag har verkligen så en underbar stund att bara stanna upp och läsa lore. Så jag har läst så mycket böcker eller så mycket liksom.
Ja, du är som journals.
Psykopat.
Ja, men det är något minus jag har på det här spelet, så det är jävla massa att läsa. Så
det är inte min kompis.
Den här världen, vad för fan, liksom, jag bara hoppar. Alltså, jag har inte läst någonting.
Jag tycker bara så otroligt fascinerande världsbygge. Och det talar ju mycket till själva liksom Pillars of Eternity. Liksom, allt det de har gjort sedan tidigare. Det finns så sjukt mycket backstory här. På samma sätt som i Dragon Age. Och det är verkligen någonting som man kan ta till sig. De presenterar på ett väldigt liksom bra sätt. Det är ofta bite-sized, men ändå att du kan liksom sjunka ner lite grann här och där när du vill det. Framförallt i dialoger. Man kan enkelt trycka på X-knappen och få upp vissa kodord som förklarar vad en viss liksom en viss sak betyder. Och så är det mycket så här om en linguistik, när det är mycket så här med språket och liksom så här hur många olika liksom grupperingar i världen talar på olika sätt och så här. Jag gillar ju politik jättemycket, alltså i världen, och bara analysera det och sånt där. Och här är det verkligen så här politik på ett bräde, bara så här, varsågod. Man kan ju matas av någonting som vi har försökt förmedla, så att, ja, som sagt, hittills, jag vet inte vad min karaktär står riktigt här och nu, men det känns ju förjävligt. Adherens har gjort tidigt i alla fall att sparka ut liksom originalbefolkningen i paradis och sånt där.
Nej, det visste inte jag heller 10 timmar in. Jag kände 10 timmar in, ungefär där jag antar att du är just nu, så var jag också så här, jag vet inte riktigt vad och jag visste inte riktigt vad jag kände om spelet heller. Det var liksom kompetent, men för mig var det liksom, jag tror att det är runt andra världen där man kommer till, ja, i och för sig kanske inte ska säga det, men det är liksom, det är en väldigt annorlunda ton på saker och ting där.
Det känns nästan lite som att gå från första kartan i Baldur's Gate 3 till andra kartan i Baldur's Gate 3. Det är liksom det är en ganska stor kontrast liksom i hur det ser ut.
Ja.
Och då känner jag, okej, men det här börjar bli spännande liksom.
Men jag förstår ju att liksom the stakes are high, och liksom spänningarna i världen kommer ju göra att det liksom saker kommer hända. Och hela den här Dream Scourge-grejen är ju verkligen både utbredd och bara liksom intressant som koncept. Det är också liksom en berättelse som man inte alltid tar del av heller. Just det här med kolonisationsmakten och att man är en del av den och sådär. Så att det gör liksom gamla tropes, men ändå på ett nytt och spännande sätt i en bra paketering. Och framförallt att det flyter så bra liksom att spela. Det känns smärtfritt, fast ändå du har liksom det här lilla skavet som man ändå vill åt.
Har du spelat Pillars of Eternity-spelen?
Nej, men jag äger det första. Kanske båda.
Jag rekommenderar dem. De är väldigt bra.
Ja, jag har varit sugen på dem. Jag tycker de är så himla snygga. Kolla på även dem.
Ja, ettan skulle jag säga har den mer intressanta liksom storyn. Så, medan tvåan är roligare att spela. Dels är det fully voiced. Och sen så har de också ett turbaserat läge ifall man inte tycker om real time with pause i tvåan. Men för de som lyssnar så rekommenderar jag verkligen Pillar-spelen, och de brukar vara billiga titt som tätt på typ Good Old Games och så.
Mm. Och Sadan, du som är då Pillars-veteran, vad tycker du?
Jag tycker att Avowed är väldigt mysigt. Väldigt, väldigt mysigt. Det var en liten stund där jag var liksom osäker på hur jag skulle känna om det, för att det kändes som att det tog lite tid att levla och få lite nya abilities och sånt. Men jag har kommit över den tröskeln och nu känns det faktiskt som att jag faktiskt kan bygga en bild så att säga. Och har en egen spelstil och så.
Det är också en grej. Skilltrees. Ett skilltree med grejer jag faktiskt vill ha. Ja. Det är liksom inte så här, 3% extra damage på ditten och datten. Det är liksom 25% redan, eller typ 40%.
Det är redan mappat upp i huvudet så här. De här 7 vill jag liksom plocka in och sen går jag dit och sen på det här sättet. Och det där vill jag ha där från det. Det är verkligen, håller med. Mm. Skitbra på så sätt.
Ja, och jag tycker om utforskandet. Jag tycker om estetiken. Jag älskar att se... Man kommer ju till Living Land, så det finns ju de här ruinerna för The Godless eller Ekida, vad man nu ska kallas, som liksom finns här och var i landet. Så finns ju de här ruinerna som även Paradis är byggda kring, som har väldigt annorlunda ton och sånt. Jag tycker om de här lagren av estetik som de här spelen har. Och som någon som har spelat Pillars-spelen så tycker jag också om Avowed är inte direkt, det är ingen direkt uppföljare i sig på det, det är väldigt fristående, men jag tycker om när saker som hänt i de första spelen liksom kommer upp, för det är ändå hyfsat stora saker som händer. Så jag tyckte det var väldigt intressant att man möter till exempel en karaktär som direkt pratar om min gud var så fucked up i det här. Oh my god, vad ska jag göra? Liksom sån.
Alltså referenser till händelserna i Pillars-spelen.
Ja, exakt. Så, som någon som spelar Pillars-spelen så tycker jag liksom jag tycker om det väldigt mycket. Så det finns någonting både för personer som Oliver som fräser så fort han ser tre ord eller längre tillsammans. Och för mig som liksom tycker om de spelen.
Jag, en intellektuell.
Nej, jag...
Nej, men det är ju väldigt mycket så här grejer som går över huvudet på en. Men spelet hjälper ändå till. För man har typ den här liksom i dialog. Och man kan trycka fram ordlistan, ja precis. Ah. Så de snackar om Mogwins och Chikashaka och allt det. så bara, okej, här är ordlistan på orden som precis kommit upp. Och vad de betyder. Så man liksom, och det liksom, man behöver inte veta exakt, jag kommer inte ens ihåg vad de kallas, men liksom när man börjar prata om någonting, det enda jag behöver veta är liksom, är det här en stad, är det en gud, är det ett folkslag? Jag behöver inte veta hela historien om det. Jag behöver bara liksom veta vilken typ av grej pratar vi om just nu. Och den funktionen hjälper jävligt mycket. Vad var det för mig? Vad fan, Fantasy 16 kanske? Ja. Som hade en liknande grej.
Ja, men Final Fantasy 16, där hade de ju till och med att du kunde gå till ett bord och se, här är hela tidslinjen och vad alla karaktärer har gjort över spannet och det här. Och jag bara, Jesus Christ. Ja.
Det var ju som din våta dröm, Adam. Du bara, fan, nu behöver jag inte sitta och plugga YouTube-videor i ett halvår innan jag kan spela spel. Jag kan ju bara titta på spelet på en gång.
Bara läsa. Ja.
Men i alla fall. Nej, men så jag tycker om Avowed. Jag tycker det ibland, det finns stunder när jag det finns vissa karaktärer jag inte är lika såld på. Jag tycker han Marius är en fucking skäggig gnällspik.
Ja, men det är lite det är ju typ hans grej, en skäggiga gnäll.
Ja, men
Oliver kunde relatera direkt. Han bara, det är hans gnäller, fuck yeah. My homeboy Marius.
Skeptisk till allting, bara, jag vill bara hålla allting simpelt.
Mm. Ja. Går runt och bara kalla alla för Nimdut. Vad fan kallar du mig? medans Kai hade typ designat specifikt för att alla ska tycka om honom.
Men Kai är asnice. Ja. Alltså det är verkligen... och sen, ja, det hjälper till att det är samma röstskådespel som Garrus, men det är fan...
Det är inte slump liksom.
Jag har suttit flera gånger och kollat release-listan för liksom hela första halvåret och bara, kan jag klämma in en Mass Effect genomspelning här? Ja, jag blir så sugen. Alltså,
ja, jag kände det, så det kände jag bara, fan. Verkligen. Efter Veilgård också. Bara så, fan, nu vill jag bra BioWare. Ja. Bara spela två år igen.
Och jag har kommit till tredje området i där. Och där har jag märkt att det finns vissa saker där jag gjort skillnad från Oliver. Nu ska jag inte berätta specifikt så. Men det ändå har varit liksom någonting som jag känt, ja, men det här var en liten grej jag gjorde, ändå haft ändå konsekvenser i sig. Ja, sen alltså, får vi se vad hur det slutar.
Ja, precis. Det kan ju visa sig att det slutar när allt inte har en så stor skillnad. Men alltså, när du sa det att det som hände dig och det som inte hände mig, och jag trodde bara var liksom en grej som inte gick att undvika. Och du bara, men jag undvek det. Och jag bara, what the fuck? Alltså det är ganska coolt att Avowed är inte det första spelet i historien att liksom göra såna grejer. Men det var liksom inte, det var aldrig en punkt i spelet där man liksom bara, välj B för att gå och göra detta, eller välj A för att gå och göra detta. Och så kommer du få olika konsekvenser. Det här var liksom att det var en helt random grej som resulterade i att, hur ska jag säga detta utan att spoila någonting?
Ja, men det är väl lite typ som i, om vi tar Spec of the Line som är ett exempel, där du liksom gör val som inte säger att nu gör du ett val.
Precis.
Ja.
Exakt, liksom spelet drar inte uppmärksamhet i att okej, nu är någonting, liksom, nu är det en fork in the road så att säga, utan det var vissa liksom prerequisites som Adam hade fyllt i innan en viss grej hände som gjorde att han hade chansen att liksom sätta stopp för en väldigt stor grej, och för mig var det liksom att jag hade inte fyllt i den, jag hade inte bockat för den grejen, så att jag kunde inte stoppa det. Och jag tänkte liksom, ja, men det här är liksom en bestämd grej som alla kommer se. Men ja.
Nej, men det känner man också med dialogerna. Att det är så här, du har ofta 4-5 alternativ och du måste liksom läsa verkligen vad varje mening, vad det står där. Och att det är inte heller så här, det här är bra valet, det här är dåliga valet. Det känns som att alla är så här, det här är bra fast lite drygt, fast ändå rätt. Så att jag kanske säger så, fast vad innebär det för konsekvens? Ja, men så här hade jag nog sagt. Liksom. Mycket mer så man får gå liksom så här. Och sen får man se vad det leder till.
Dialogerna känns också betydligt bättre än, om vi säger Bethesda igen. Fallout 4 och Starfield. När det är typ ja, sarkastiskt ja. hela tiden. Och det är liksom dialogerna som man själv kan välja känns ändå rollspeliga nog, men inte liksom ingenting känns dumt eller överflödigt på sätt. Det är sällan jag läser alternativen och bara suckar över liksom, varför skulle jag ens vilja kunna säga det här, det är bara dumt. Som i till exempel Starfield eller Fallout 4. Så jag är väldigt nöjd med de rollspelsaspekterna de har i spelet. Och jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta. Och jag vill ha mer spel i den här världen. Jag tycker om Pillars-världen och de karaktärerna och all lore som finns. Så jag är väldigt glad. Jag var lite rädd för att spelet skulle bli tråkigt. Om vi tar till exempel, vad hette det spelet? Outer Worlds.
Yep.
Outer Worlds är fine. Det är kul att spela så. Och det finns gott om mekaniska saker man kan göra med sin bild och sina skills och sånt. Men det är väldigt taffat och dumt skrivet på ett väldigt tråkigt sätt. Det är väldigt ytligt, så att säga. Och jag var rädd för att Vaud skulle bli på ett väldigt liknande sätt. Men jag är glad att jag hade fel där. Så jag ser fram emot att fortsätta spela och faktiskt spela ut det. Och jag hoppas jag hinner spela ut det innan. Och så att jag kan fortsätta med Kingdom Come sen. För jag är inte klar med den.
Mm. Det jag saknar av Vaud är att man inte kan spela dum i huvudet. Man kan ju spela korkade där. Det, man hade liksom större lite så här.
Ja, det, just det.
De liksom, den rollen man kunde spela i The Outer Worlds var, där hade du lite mer liksom påverkan på hur du faktiskt kunde rollspela, medan det känns som att karaktären i Avowed är ju mer liksom klar, även om du har vissa varianter i vad du kan välja att säga.
Ja, det hade varit ganska kul annars om man hade typ ser stor potential i att skicka dig som en sänderbud, så är det typ någon som typ sitter och suttar på mynt och bara
dreglar på Dream Forge.
Men det båda gott inför The Outer Worlds 2.
Men vad tycker du, Jimmy?
Jag gillar också.
Kort och gott.
Kort och gott.
Jag tycker det är bra.
Är det någonting du har hört oss säga men verkligen inte håller med om, eller?
Nej, jag håller nog med om det mesta. Det är en pet peeve i striden är att fienderna har väldigt stor range. De kan liksom komma till dig ganska snabbt. Vilket är lite typ irriterande när man står. Ja, men det är liksom, ja, men det är verkligen så här typ gummiband. Liksom. De bara, här kommer jag svinga min stora yxa och jag liksom flög fram 2 kilometer när jag svingade den. Vilket kan vara lite störigt. Jag spelar mestadels som magiker. Och så blir man slagen när du ska casta, så då avbryts det liksom.
Mm. Och det känns att jag måste ha sköld och svärd, men mycket magi typ ändå. Det är kul.
Jag eftersom man kan ha 2 klasser samtidigt i princip. Du kan ha 2 uppsättningar, vilket är awesome. Så jag har brinnande svärd, som jag fick tips av Adam, som hela mina döda folk, och en liksom en magibok för lite starkare magier, och sen min liksom main build är ett trollspö med lite mindre starka magier men snabbare att casta, och trollspöet är fan awesome, alltså jävlar vad man kan skicka iväg den där liksom gnistorna. Jag bara, det är så här ett Harry Potter-spel borde kännas typ. Så att jag tycker det är jättekul. Sen så är det vissa saker jag uppskattar liksom, andra typer av spel liksom. Jag vet att många har sagt typ att, ja, men att utforska är så himla kul, och jag känner mig så här, att så fort jag typ inte har ett quest att gå mot, så är jag så här, nej, men jag orkar inte gå dit. Här är en del på kartan, känner jag bara, nej, jag orkar inte. För att kartan tycker jag kan vara lite bökig att komma runt. För rätt som det är så kommer du till någon bergväg och bara, okej, jag måste gå runt här och gå runt så istället och lite så.
Jag har varit någon gång där jag känner, okej, för att jag har typ en questmarker någonstans. Och här är en massiv vägg, liksom. Alltså det här är typ, jag vet inte riktigt hur det är tänkt. Så löser man det någon gång. Men ofta känner jag liksom att jag har känt mig generellt väldigt ohindrad liksom i min rörelse i spelet.
Ja, men det är ofta men det är liksom när man går offroad så att säga, när jag liksom inte går mot någonting, och då är det så här, ja, men ja. Och sen så typ när man går och upptäcker då kartan, för att den är ju liksom helt, det är typ fog of war på den. Och sen där man går, det liksom får man ju se vart man har gått och så man kan hålla reda på vart man inte har varit och sånt. Men den nästan önskar den skulle liksom vara en lite större radio, vad man kan liksom se vart man har varit någonstans. Liksom att man kan upptäcka kartan mer, alltså en större radius runt den än där man går. Ja. Så att det är lite lättare att fylla hela kartan. Men det är liksom så här små pet peeves.
Men det är bara jag som inte känner liksom storyn och liksom, för när jag tänker på liksom att jag vill fortsätta spela, det har ingenting att göra med, jag måste få veta hur det slutar. Jag måste veta vart The Dream Scourge kommer ifrån och liksom typ vart min gud. Alltså jag bryr mig inte ett skit om något av det där liksom. Och det är ju typ min stora grej som håller tillbaka spelet för mig.
Jag skulle också säga att det är väl liksom storyn är kanske inte den starkaste. Jag är ju mest intresserad av liksom att kunna typ be imperiet dra åt helvete. Och bara säga this motherfucker to the ground liksom.
Precis, det är typ den coolaste aspekten.
Det är typ det jag vill göra. Men sen samma sak, alla sidouppdrag liksom, det är inte som The Witcher 3, du vet, man liksom så att jag måste ta de här sidouppdragen för att jag måste tjäna pengar. Och det gör att jag liksom organiskt sett liksom får ta del av människors liv. Och så här. Medan här är det typ så här en questmarker. Då går jag fram dit. Bara jag ska göra ditt uppdrag. Det är för att jag ska få pengar och XP. Så jag kan levla upp. Ja. Och sen finns det ju vissa storylines som har varit roligare än andra såklart. Men ibland så känner jag att jag typ zonar ut lite. Och sen så bara, ja men okej, jag vet att jag har ett objektiv här borta. Då typ gör jag det.
Ja, de flesta questsen i sig känns mer som, om vi ignorerar de som kanske är mest involverade, känns lite mer som små flavor quests för världen mer än något annat. De är inte berättelser i sig själva på det sättet.
Nej, och det är lite synd. Det hade jag gärna önskat liksom mer av. Och sen vet inte jag hur det blir. Liksom, jag kanske kommer längre fram och då kanske... Ja, här är ett quest jag gjorde och här liksom är uppföljningen typ.
Vilken värld är du på?
Jag är på andra.
Okay.
Så att jag har spelat 15 timmar någonting sånt. Jag har inte kommit liksom så långt.
Jag kände liksom att jag bara, ja men jag är all in liksom fram till eftertexterna när jag kom till tredje världen och bara, fan vad coolt det här ser ut. Det är alltså verkligen bara liksom en horisont med grejer jag ville utforska.
Och jag är inte så förtjust i andra kartan. Det är väl liksom lite det också. Jag tycker inte riktigt om den. Men jag gillar spelet, så det är inte det. Det finns liksom inget tvekan om att det kommer fortsätta, såklart. Men innan vi ska runda av så har faktiskt Amanda också spelat nytt spel. Men hon har ju inte kört... Hon har ju inte liksom spelat då magiker. Hon har spelat pirat i senaste Like a Dragon-spelet då. Så ja, har du spelat, precis. Amanda?
Jag har spelat Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.
Lägg det på minnet nu, för du kommer aldrig höra den titeln igen.
Ganska många gånger förmodligen. Nej, men jag har ju bara skrapat på ytan, känns som, lite grann. Det ska ju egentligen inte vara ett så jättelångt spel som till exempel Yakuza Like a Dragon som var nummer 7 eller Like a Dragon Infinite Wealth som var nummer 8. Utan det kommer liksom vara lite mer som de gamla spelen eller som det här mellanspelet.
Like a Dragon.
Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erases Name. Men det är ju faktiskt så att med tanke på att det är ett mellanspel så har de ju lite andra friheter att fokusera på någonting helt annat. Så det är ju varken Kazuma Kiryu eller Ichiban Kasuga som är huvudkaraktär i det här spelet, utan det är helt enkelt Goro Majima som man kanske framförallt känner igen från Yakuza Zero, men man har ju stött på honom senare också och naturligtvis så sent som i Like a Dragon Infinite Wealth om man spelade det.
Seriens tredje mest älskade karaktär helt enkelt.
Förmodligen. Han är ju ganska så tokig och har ju redan piratstilen innan det här spelet kom. Med tanke på hans ögonlapp. Så det passade väl ganska så bra in. Och,
Åh, vilken koppling. Jag har aldrig ens tänkt på det. Han har ögonlapp.
Skojar du med mig nu?
Du har ju spelat Yakuza Zero.
Jo, det har jag. Och nu när du säger att han har ögonlapp. Det är klart han har.
Det är ju en jättestort plot-grej i hela Yakuza Zero. Hur han blir av med ögat.
Bara helt makes perfect sense att han ska få ett eget piratspel. Bara baserat på det.
Ja, men precis. Men föregående spel utspelade sig ju ganska så stor del på Hawaii. Precis som det här spelet gör också naturligtvis. Men det betyder ju också att man kan förmodligen återanvända en del områden och assets och liknande. Vilket då betyder att man ju kan skapa ett sånt här spel betydligt fortare till exempel. Och precis som jag nämnde så är det ju Majima som är huvudrollen i det här spelet. Och han spolas upp på en strand. Naturligtvis utan någon tröja på så att han får visa upp sina vackra muskler. Det är liksom jeans, handskar, ögonlapp. Det är stilen man eftersöker. Och sen de här tjusiga tatueringarna som han har naturligtvis. Man kan ju inte tro att gubben är 60 heller. Vilket är helt otroligt. Han har jobbat på bra.
Jag undrar lite hur de ska göra den liksom serien bara bli äldre och äldre. För att de kör ju liksom nutid.
Alltså Kiryu är ju 56 också.
Ja, men liksom,
han är ju inte heller ung.
Kommer vi liksom spela så här Majima och Kiryu när de är typ 80 bast och ser fortfarande ut som de var, när de var 20 typ?
Ja, men det är asiater.
Rullator och pygglar på folk.
Asiaterna, de åldras jävligt graciöst fram tills de kommer till en viss punkt och så över en natt bara förmultnar dem. Som ett päron. Nej, ja.
Ja, nej, men som sagt, när han har spolat i land där så har han inget minne, så han vet inte att han är Goro Majima. Han kommer liksom inte ihåg sitt namn, han kommer inte ihåg var han kommer ifrån, men kan liksom utröna, kanske från de här tatueringarna då, att okej, jag har nog varit Yakuza, som han tydligen minns vad det är för någonting.
Jävlar vad tatueringar jag har, jag är nog kriminell.
Ja, men precis, det är lite det vi går på. Nej, men jag kommer inte ihåg exakt hur det var, jag ska helt ärlig. Det är nämligen så att den första han stöter på är en liten pojke som heter Noah. Och hans domesticerade tiger, som är typ en liten tigerunge, mer eller mindre. Som av en slump också heter Goro. Och de här två blir liksom hans främsta kompanjoner, i alla fall i början av spelet, där jag är. Så man kilar runt på den här ön helt enkelt och ska försöka att ta sig vidare till en annan ö till att börja med. Så att man behöver få tag i ett piratskepp, för att det finns pirater på den här lilla ön. Och anledningen till att den här lilla pojken Noah bor där, det är att han lider av astma. Så att hans pappa förflyttade familjen till den här ön för att luften var tydligen mycket bättre där. Jag ska väl inte riktigt säga att det här området ser så himla fräsigt ut, liksom på luftrenarfronten och sådär. För det ser lite ut som en soptipp på något sätt. Lite mer åt Dondoku Island, fast innan man har liksom städat den.
Så flytta dit för att det är så mycket renare, så ett stort kolkraftverk.
Ja, men precis. Det
var...
Nej, jag ska inte vara sån. Men den har ju kanske inte riktigt samma slagfärdighet som om vi säger de större delarna i spelet, och inte heller det förra mellanspelet som ändå fokuserade på Kiryus resa parallellt med Ichibans och det som liksom ledde upp till händelserna i förra spelet, och så även liksom delvis händelserna i sjuan. Men jag tror att det kan bli liksom en väldigt kul avstickare, och precis som jag sa tidigare så känns det som att Majima är klippt och skuren för både piratlivet och lite skörbjugg, så vi får se vad som händer på den här resan helt enkelt. Precis som tidigare nämnt så är jag ganska så tidigt i spelet. Jag spelade lite granna i lördags, lite granna i går. Och så mycket som jag hann innan jag skulle till högskolan i morse. Vilket var klockan typ 7:15 på morgonen. Så det har inte varit så himla många timmar tyvärr. Men jag kommer förmodligen att rapportera från Like a Dragon-världen nästa vecka. Och då har vi förmodligen kanske sett klart serien också, förhoppningsvis. Apropå Majima. Oh. Där man liksom får veta lite mer om hur hans öga förlorades där.
Ja, men det går inte alls. Som
nej, men det är inte samma sak.
Nej,
men,
nej, det är helt annorlunda.
Vi gav oss på serien trots att den har fått lite blandad kritik. Alltså, en del har ändå sagt att den ska vara helt okej, men den har nog fått lite skunkiga recensioner också. Jag vet inte riktigt vad jag tycker än så länge, men det är ju inte spelen. Det är ju liksom det som är så himla svårt när man adapterar spel. Det är att vissa saker är ju så oefterhärmliga.
Mm, ja, men de försöker korporera in ganska mycket i den här serien också. De liksom lånar delar från Yakuza Zero, och de tar ju såklart delar från ettan.
Ja, och de hoppar ganska så mycket fram och tillbaka i tiden hela tiden. Och jag tror att det hade varit bättre om man i alla fall kanske gjorde lite färre hopp. Att man kanske visar vissa saker och sedan kanske förflyttar sig tidsmässigt.
De hoppar mellan 85, 95 och 2005 tror jag.
Om jag inte missminner mig.
Mm. Så att, men en bra Kiryu dock.
Ja, men det tycker jag nog ändå.
Att de har fått till Kiryu. Sen är det såklart att japaner är inte så långa rent generellt, så att det blir inte samma den här stoiska liksom Kiryu som är i spelen. Han är ju liksom en jättemänniska typ. Och så kommer liksom den här Kiryu, han är ju lite tanig, så att...
Ja, fast han är lång.
Ja, han är lång, det är, men han är liksom, han har inte bredden som Kiryu har. Alltså Kiryu är inte bara lång, han är också stor.
Jag kan ju tänka mig att skådespelaren som porträtterar Kohansu i Pachinko hade kunnat göra en bra roll där också. Han har ju verkligen den här pondusen på något sätt.
Ja, men det hade han nog kunnat göra. Det hade han nog kunnat.
Alltså, apropå
långa karaktärer som är jättebra.
jag hade inte ens kunnat föreställa mig egentligen hur man gör en serie på Yakuza. Jag bara föreställer mig typ ett avsnitt, eller halva avsnittet i princip bara gång på gång, typ korridorscenerna från Daredevil, och sen typ resten är typ slapp country-gitarr med att man pratar med främlingar som liksom bara, va? Chatta med kvinnor på internet? Va? Liksom.
Alltså, jag tror om man följer liksom följer man huvudberättelsen, så tror jag inte att det liksom är så svårt ändå. Liksom. Men det är så att det känns ju nästan omöjligt i en serie att kunna fånga in allt som Yakuza är.
Det är det. För mig är inte Yakuza så mycket storyn i sig, utan det är mera sidouppdragen och det man gör mellan story-beatsen typ.
Ja, men jag är ju en sån som jag kör ju det för huvudstoryn. Jag tycker att sidouppdragen inte är så roliga. Och om man vet alltid att i slutet av den här spelen så är det typ 3 twists inom loppet av 20 minuter. Så man bara, what? Vilket spel var det som var så jäkla sjukt i Yakuza-serien? Så det var liksom så här typ att vi satt typ den sista så här 1,5 timmen i olika cutscenes och bara, vad är det som händer? Det är liksom bara revelation på revelation, och den senaste revelation ändrar den första. Ja, det var så sjukt.
Var det 2:an?
Det kan ha varit 2:an eller 3:an. Nej, inte 3:an kan det inte ha varit. Det kan ha varit 2:an, eller det kan också typ 4:an eller 5:an.
Ja, det var bisarrt
ja,
i alla fall.
Det hände så mycket, och man bara säger, jag hinner knappt med.
Alltså, jag har ju bara spelat de senaste och varit nära på att starta Yakuza Zero. Jag har varit väldigt nära på att starta Yakuza Zero ganska många gånger. Men det jag har sett av när Jimmy spelat alla de tidigare spelen egentligen, alltså det har ju varit helt bisarrt, och man liksom undrar bara, men hur hamnade vi här egentligen?
Gud, jag kommer ihåg när jag spelade Yakuza Zero. Jag har inte spelat ut det, men jag började spela det, och det är en scen och man typ slåss upp för typ högkvarter för Yakuza. Så. Och det är en karaktär som fortsätter komma in igen och igen, och man fortsätter spö upp honom. Jag satt och skrattade och så grät. I princip.
Jag undrar om det är i Yakuza Zero också, när man typ går in i Tojo-klanens huvudkvarter och bara liksom slår, alltså man möter alltså hundratals med fiender, och sen så får man se typ ett nyhetsinslag när Kiryu springer med nävan liksom höger vänster, bara flyger folk runt om en sån här typ Dynasty Warriors, och det kändes liksom helt normalt.
Alltså jag tycker att jag känner igen det här, så det kan det nog inte vara, eller det kanske
det
var
kan,
också.
Det kan också vara från ett senare spel, men det var bisarrt i alla fall. Jag älskar den serien, den är helt fantastisk.
Ja, men alltså det är ju det, att den har ju någonting. Det är inte många serier som hade liksom kunnat gå mellan så blodigt allvar och sådana liksom otroligt märkliga scener och få det att fungera.
Ja, nej. Och jag är så otroligt glad att den serien verkligen fått det uppsving det har fått. För att liksom, det där är ju lika bra att kunna någonting som bara säga att ja, men det lämnar aldrig Japan, för att det liksom blir inte tillräckligt stort.
Ja, men om vi tar till exempel Like a Dragon Infinite Wealth, så har vi å ena sidan Kazuma Kiryu, huvudkaraktären i majoriteten av serien. Han är drabbad av cancer, han är numera gråhårig och han är liksom fysiskt försvagad. Andra sidan så har vi Crazy Delivery. Du ska åka runt på en cykel och leverera burgare och pizza.
Crazy Delivery!
Det är så roligt och så dumt på en och samma
har
gång.
Har du börjat spela Infinite Wealth, Oliver?
Nej.
Nej.
Det var på rea, ja, men jag har inga pengar. Jag är punk. Jag har inte haft lön sedan förra året. Så att,
ja. Jag har tyvärr ingen fysisk kopia, annars har du naturligtvis fått låna det.
Oliver, jag har ju fysisk kopia du kan låna, men jag vet att du tror ju inte på fysiskt, så tyvärr.
Nej. Jag vill äga det någon gång. Så att det, för det är ett sånt spel som jag vet att jag kommer tycker väldigt mycket om. Så att, alltså det är en tidsfråga.
Och jag och Douglas har ju paktat om att vi skulle starta Yakuza Zero och inte lyckats hittills.
Det är inte mycket du lyckas med, Douglas.
Nej,
ingenting.
Han lyckades ju vinna hälften av dig, Jimmy. Så att...
Ja, Amanda budade bort mig. Hon spelade bort mig.
Spelade bort, och det var mer en förhandling, tror jag.
Ja. Det var en ganska enkel förhandling i och för sig. Men...
Douglas, USA, Amanda, Ryssland, jag, Ukraina.
Ursäkta mig.
Vad sa du?
Hur blev jag Ryssland?
Lycka till.
För beteende?
Jag vet inte vad som är värst nu ändå, Amanda. Alltså, just nu så är det liksom... De är båda rätt ruttna.
Ja, men... Jag vet inte riktigt vad jag föredrar ändå.
Nej, men det är ändå liksom att det är rätt sjukt att man inte vet vad man föredrar.
En före detta KGB-agent liksom. Så farlig är jag inte. Jag är ganska så harmlös ändå.
Ändå blir man bortbytt.
Nej. Alltså det var en rätt snäll förhandling. Det var nämligen så att Jimmy köpte spelet till mig för att jag var borta i Kristianstad på begravning. Och då sa Douglas, en sån man skulle man ha. Och då sa jag att du kan få låna.
Ja, Amanda direkt, japp.
Supernice. Jag vill också komma hem på ett spel, det låter helt underbart.
Ja. Ja, men alltså, har man en bra man så ska man väl dela med sig, tänker jag.
Mm, utan mannens medgivande.
Ja, nej. Nej, men alltså det, om vi bara skämt.
Vad säger inte då, mitt medgivande, ditt medgivande?
Om vi bara liksom ska ta det lite seriöst där, att Douglas, det är, alltså du har inte presterat väl, alltså. Vi bjöd in dig till att spela COD med oss för typ 1000 år sedan. Och inte en enda gång. Inte en enda gång. Det är liksom bara Game Pass.
Ja, det såg faktiskt mina känslor.
Det är alltså, det var, en gång så loggade en av våra kompisar in i Discord och hade bytt sitt namn till Douglas. Bara för att han var Stefan som inte ville att man skulle fatta att det var han. Och jag bara, holy fuck! Han kom!
Det händer!
Och så var det inte ens Douglas. Det var Stefan som bara trollade och så...
Fick du lyssna på Baby Park?
Baby 18 Park, gånger.
Ja.
Nice.
Och så kommer han in typ 8 gånger och gör det om igen, bara stör typ 9 pers. Och så mutar honom så blir han så jävla sur. Han svär på att han inte blev sur, men jag vet inte fan.
Jag har ingen jättebra bortförklaring förutom att jag jobbar på helger och den sista timmen på kvällen brukar jag vilja lägga på mina projekt.
För att vi spelar ju bara COD på helgerna, historiskt sett. Det har inte varit så att vi har spelat COD varenda jävla kväll i månader.
Nej, inte du längre. Du har ju övergivit oss, så, din skunk.
Om du har försökt liksom, alltså, flörta med oss lite här, liksom, så är det verkligen F på det.
Absolut.
F som i flört.
Ja. Exakt. Nej, jag får skärpa mig på den fronten. Men som sagt, det har varit lite
nu är det för
annat som kommer i vägen. Spelet och sånt där också.
Mm. Det är så det brukar låta.
Monster Hunter kommer ju den här veckan.
På fredag, va?
På fredag, ja. Där fick fina betyg till Fantasy Critic. Skårar man in?
Ja.
Mm. Äckligt.
Jag kommer inte ha tid att spela det. Jag har för många spel.
Det är mycket nu. Jag var ju så jävla korkad nu. Jag gjorde ju en riktig så här tabbe för mig själv. Jag såg på Blue Sky någon som sa så här, det kommer ett nytt spel som heter, det är Legends of Heroes-serien som är ett japanskt rollspel. Från typ 2004 och framåt liksom. Det finns typ 13 delar i det. Och bara, det är så himla bra. Det är liksom så här, det finns olika arcs genom den här serien och man kan börja lite var som helst, liksom ett nytt arc då. Och det liksom kom ut ett nytt spel nu i februari som är liksom andra delen i ett nytt arc. Och jag var så här, det låter jättespännande så här, typ relationsbygga och sånt och liksom se olika delar över tid. Och så satt jag liksom så här, ska jag köpa? Och så såg jag det fanns så här, typ, det heter Legends of Heroes Trials of Cold Steel, det finns 4 spel i den, så var det på rea på PSN, så köpte jag del 1 och 2. Och sen var även absolut första spelet på rea på Steam. Och jag bara, ska jag börja från början? Sagt och gjort. Jag börjar på Legends of Heroes Trials of Sky någonting. Och bara såhär, det är 13 spel. Alla såhär japanska rollspel på typ 40 timmar. Så det har jag börjat med, mitt i allt.
Ja, Ja, men det, alltså, jag ska inte säga någonting.
Det låter som ditt varumärke.
Ja, men det är liksom, jag bara säger, jag kan inte spela Kingdom Hearts, det tar så lång tid. Fastna på den här filmen, jag måste titta på i 2 timmar. Jag bara, så här är ett spel. Eller här är en serie med 13 spel. Och,
Ska du verkligen ta dig igenom alla de 13 spelen också?
Ja.
Det kommer du inte göra.
Ja, men det får ju ta, alltså det är inte som att jag kommer ta, alltså jag spelade typ alla Yakuza-spel på ett halvår, så att det är liksom inte helt omöjligt. Men nu har jag börjat i alla fall. Det är nice. Hittills. Så här, turordningsbaserade strider med lite så här strategi. Om, alltså det är så att man kör, man springer runt på ett rutnät, så gör man attacker och sånt. Så det är nice.
Oliver.
Mm.
Du vet, om du vill tjäna lite kosing så står mitt erbjudande kvar att om du klarar ut Morrowind så får du pengar av mig.
Ja, nu när du spelar Avowed, du är ju liksom uppvärmd.
Exakt. Ja.
Ja, jo, ta Avowed fast typ downgradade 1 miljard %.
Jag kan, nästa gång jag är förbi Göteborg så installerar jag det så att det är liksom fullt spelbart på din PC, så kan du sitta och spela Morrowind.
Det finns väl på Game Pass också?
Jag har det på Xbox.
Jo, fast du vill inte spela Xbox-versionen.
Jag spelar det i 5 minuter och bara mina ögon blöder. Vad fan är detta? Det är tortyrmetod.
PC-versionen är bättre gränssnitt och sånt, så jag kan fixa det åt dig, kompis.
Alltså, det,
bror, I hook you up.
Det är större risk att jag tar mig igenom Dragon Age Origins. Vilket också är typ 1% sannolikhet. Men
Dragon Age Origins odds. Är jättebra.
Jag älskar Origins.
Det är helt olika början beroende på vilken karaktär du väljer och vilken bakgrund du har. Det finns, vad är det, typ 9 olika startpunkter eller något sånt? Det är helt sjukt. Eller är det ännu fler?
Jag tror det är 6 startpunkter.
Ah, bara 6, ja, det var dåligt.
Adam är så jävla kort på att pracka på mig spel som det inte finns en snowballschans i helvetet att jag kommer att gilla.
Men ser du så här, jag är The Edirian Empire och du är en barbar i vildmarken som jag försöker upplyfta.
Ja, jo.
Precis som i verkliga livet.
Ja.
Så du är liksom The Antagonist och du ska brännas ner.
Nej, nej, nej.
Alltså, det var något jävla Warhammer-spel som kom upp på Game Pass och han bara, gå in och installera. Nu! Nu! Och jag bara, alltså, nej. Jag vet okay. Att... Och så var han bara... Dagen efter, bara, är du färdig? Jag bara, med vad då? Han bara, du vet. Jag bara, nej. Okej, okay, om man bara har en... Har man en guldfiskminne så... Jag bara, what the fuck? Menar du det? Warhammer-spelet? Jag bara, alltså, det kommer inte hända. Han bara, okej, okay, då ska vi sluta rekommendera bra spel. Jag bara, det är en jävla drama-queen. Alltså, rekommendera spel som du tror att jag kommer gilla istället för sånt som du gillar, liksom. Alltså, World of Warcraft. Fantastiskt spel, inte för mig. Baldur's Gate 3, fantastiskt spel, inte för mig. Dragon Age, alla de här spelen där man liksom, där man typ trycker med mus och bara, klicka där och så bara, på den här turnen så ska jag hoppa över den här klyftan och så ska en fiende slå mig i ansiktet innan jag får göra någonting. Bara, fuck off. Det är inte roligt.
Det är skönt att man inte haft Adam efter sig när kod här, man känner jag nu i alla fall.
Ja, gud.
Men Adam och Jimmy kan ju bilda klubb när det gäller att vara dramatiska i alla fall.
Nej, absolut inte. Men hallå,
det finns ingen mer dramatisk
än
Jimmy.
Faktum är att den som är liksom Adam i kodsfären, det är Oliver. För han försökte få alla att spela zombies, vilket suger pung.
Ja.
Ja, kan vi inte spela zombies? Och man bara...
Om folk inte tittar ordentligt i lobbyn och han är lobbyleader så bara hoppar han över in i zombieläget och liksom bara... Vad gör du?
Det hände en gång.
Alltså då är det 20 minuter av att typ spela en zombie per 5 minuter och sen så kommer jättemycket zombies som man dör.
Vi borde extrakta. Nej, och så dör vi.
Extracting är för pussis. Man antingen så utrotar man hotet eller så dör man med det.
Jag vill bara tipsa lyssnare. Det är Warhammer. Det är Warhammer 40K Rogue Trader som finns på Game Pass nu. Det är ett isometriskt RPG av Owlcat Games. Det är riktigt nice.
Jag är redan borta.
Enligt Fuck off, bitch. Och är det så att ni är intresserade av Warhammer-världen, särskilt efter när vi spelar mer i, där efter Space Marine 2, rekommenderar det varmt. Det är supercoolt.
Både jag och Oliver som är på Space Marine 2 då, liksom såhär, man var såhär, det är så töntigt.
Du minns.
Jag minns, ja.
Adam satt och förklarade varenda jävla mellansekvens. Bara, ja, man behöver en jävla typ nördguide här för att förstå vad som händer.
Och, men ni hade ju det.
Ja, precis.
Ja. Vad var problemet?
Det är inget jag tycker fortfarande att vi ska köra mer operations. De har släppt fler operations.
Ja, men jag spelar gärna, mer Space Marine 2 med dig. För att det är liksom min typ av spel. Du är, bara, ge mig ett vapen och låt mig mörsa fiender. Liksom. Jag, isometriskt RPG. Fan. Jag har aldrig blivit torrare.
Och med de orden så är det dags att avrunda helt enkelt. Douglas, var kan man hitta dig?
Mig på sociala medier hittar man bara på Blue Sky nu. Resten är borta.
Man hittar dem inte i COD i alla fall.
Nej, absolut inte på Xbox.
Snyft.
Man kan hitta mig på Xbox i övrigt. På Bushy Lindberg heter jag på så här spelplattformar generellt. Så att någon gång blir det COD.
Men han har slutat spela.
Ja, ingen spelar kod länge.
Exakt.
Vad grabbar, vad är ni?
Exakt.
Så varenda kväll som du inte kom in, vilket är alla kvällar, så har Amanda suttit och bara, åh, Douglas, jag trodde han var min vän, alltså.
Jag får ju jättegångsamheten.
Hon fäller en tår varje gång också. Vi har en burk här med Douglas tårar. Den börjar bli ganska full.
Nej, det är faktiskt inte. Amanda har inte slängt under bussen. Jag bara skojar. Men
bara lite.
Privat.
Ja.
Slängt under cykeln kanske. Men Douglas Lindberg på Blue Sky och Bush Lindberg på spelplattformar, så där hittar man mig.
Yes.
Och på playone.se såklart, där jag skriver om spel.
Vad var det senaste du recenserade?
Citizen Sleeper 2.
Så gå in och läs Douglas recension på Citizen Sleeper 2.
Please do.
Och ni hittar oss som vanligt på spesat.com och alla plattformar där podcasts finns. Ni kan också gå in på loading.se, skicka mejl till kontakt@spesat.com eller kommentera på Loading eller på Spotify, vilket är det lättast att se.
Det, alltså, min första reaktion var här nu, du måste ju fråga Adam så han får chans att, men jag kom på att han är ju...
Nå, ja, vi kommer aldrig promota Adam längre. Nej. Han har knegänget här. Fuck you.
Adam, håll käft!
Jag är bara så van vid att fråga Adam vart han huserar. Mm. Men du har också tagit bort din Twitter, Adam. Det är starkt.
Ja, Twitter och Facebook är helt borta.
Det är skräp alltså. Man borde ta bort det själv.
Ja, jag spenderar senaste tiden på Blue Sky och sitter och klagar över hur dålig Nvidia sköt launchen av sina nya grafikkort.
Det är bra, de tar in negativiteten i Blue Sky. Låt oss göra det till nya Twitter.
Alltså Twitter är bokstavligen bara Sig Heil överallt. Det är det enda.
Så, ja, alltså det ligger ju där och på väg att liksom vittra bort mer eller mindre. Jag använder det bara för att dela typ loadingsgrejer.
Ja, det är en sorg över att en jävla barnrumpa köpte den plattformen och fortsatte att göra barnrumpa saker.
Twitter var så jävla bra. Alltså det var min favoritplattform.
Ja, det var så bra.
Jag älskade Twitter. Men, och jag jobbar ju på sociala medier, så det känns dumt att det skjuter sig i foten lite. Typ, just nu så söker jag liksom arbetserfarenheter, och om jag dyker upp en liksom intervju och bara men alltså jag är inte på Facebook eller Twitter. Aha, okej. Du är bara på Blue Sky där ingen annan är. Ja,
men du har fortfarande koll på plattformarna, så det ska jag inte säga helt.
Ja, jo.
Men alltså Facebook för egen del, det är liksom en sån här grej att man har samlat på sig så himla mycket kontakter längs med vägens gång liksom. Alltså,
ja, det där.
Man oavsett om det har varit bowlingkontakter eller i träningsbranschen eller så, spelbranschen för den delen. Så det är lite svårare att ta bort just på grund av det. Sen så har ju även den lille rackaren Mark ballat ur ännu mer.
Ja, men det är där man håller kontakt med mormor och alla de goa gubbarna. Så morgon de andra Facebook är ju pensionärsplattformen nu.
Låt oss rejda LinkedIn som man rejdade Habbo Hotel på 2000-talet.
Ja. Gud.
Ja. Men med de orden sagt så hör vi nästa vecka. Hej då!
Puss yeah.
Bye bye!